Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 235 utav Svenska FBL-podden. Vi står inför Game Week 4 som är den sista gameweeken innan vi går in i säsongens första landslagsuppehåll. Vi spelar in tisdagen den 29 augusti och agendan för dagens avsnitt är att vi som vanligt ska kika in lite i våra byggen hur Game Week 3 gick och vad vi kollar på för drag fram mot Game Week 4. Vi ska prata veckans punkter och där kikar vi in i Brightons defensiv och närmare bestämt deras expected goals conceded siffror och prata lite tillgångar i Brighton om det är läge att kliva av nu när spelschemat vänder. Vi har ett poddderby mellan Arsenal och United och det är många som sitter på många tillgångar. Därför kikar vi in lite i dem. Vilka utav tillgångarna kan vara värda att kolla på och ersätta och med vem? Det finns många alternativ här så vi ska försöka och reda ut lite. Sen går det rykten att någon i podden har dragit ett wildcard här inför Game Week 4. Såklart ska vi spana in det wildcard-bygget och se lite om det var ett förhastat beslut eller om det känns kalkylerat och välplanerat. Vi ska även spana in transferfönstret som fortfarande är öppet och se vad som händer och lite hur det kan påverka våra FPL-tankar. Vi kommer med uppdaterade rekommendationer, har en kaptensdiskussion för Game Week 4 och svarar på era lyssnarfrågor. Men med det så är vi igång och det är också värt att säga att det är ganska många Premier League-lag som har veckomatch här. Vi spelar ju som sagt in tisdag och det är en hel del ligacupmatcher andra omgången. Det är väl Premier League-lagen som har Europaspel som går in först i tredje omgången tror jag. Men bland annat så är det ett Premier League-möte i Fulham Spurs och även Forest Burnley tror jag möter varandra. Så det är värt att säga alltid, men håll era byten. Det kan ske lite skador även om det kanske är en del roterade trupper. Men Chelsea har också ligacupmatch och sådär. Stefan, narrativet kan svänga väldigt snabbt. Vi sa det förra veckan och vi manade till lugn kring United-tillgångarna. Helt plötsligt så kommer Rush iväg med 0 plus 2 och Bruno 1 plus 1 och helt plötsligt så är Saka straffskytt igen.
Ja, nej, det var ju bra att man hade tålamod där. Men det tyckte jag att vi var ganska tydliga med allihopa att man skulle ha. Med tanke på hur matcherna såg ut i helgen som var. Så ja. Yes. Mm.
Fredrik, hur skönt kändes Liverpool-vändningen när man spelar med 10 man borta mot ett hemmastarkt Newcastle?
Ja, det var ju en riktig pisshelg fotbollsmässigt fram till, nej det var det inte, det var en ganska fin lördag för sig. Men skitsamma, det var en sån här halvtrött fotbollshelg fram tills vändningen kom. Och nej, men jag stod och strök en skjorta och det höll fan på att bli stort i alla brännmärken i den där skjortan. Det hoppades och studsades och höll på att välta om kull i det där strykbordet. Det var lite smått kaos, men ja, jag har nästan inte riktigt landat än. Rider fortfarande lite på målen från det där. Och, det ska bli väldigt spännande att se vart det tar vägen efteråt. För båda lagen faktiskt.
Mm. Darwin Nunez, FPL-alternativ nu framöver?
Ja, absolut. Mm.
Stefan, jag hann knappt slå mig ner i soffan där vid 16.00-matcherna. Hade hällt upp med en fin gin och tonic, tagit lite fram lite chilinötter innan jag liksom satte i halsen. Fick ett meddelande från dig som såklart hade Arsenal-matchen på. Ja, då har Arsenal släppt in 1-0 mot ligans sämsta lag i Fulham. Och jag hinner liksom inte svara haha innan liksom Aouni kommer fri mot Onana som sätter sig på rumpan och rullar in 1-0. Och innan jag ens liksom hinner skicka något så står det 2-0 till Forest. Och den där gin och toniken, den åkte ner fort. Och chilinötterna lika så. In med en ny gin tonic. Och jag vet inte, jag var riktigt på pickalurven där när United till slut vänder efter en kanske lite billig straff. Men Som sagt, vi har sett ännu billigare den här säsongen.
Ja, nej, det var även intressant att det var Saka och Rashford som typ var involverade i de där baklängesmålen och inte på lite olika sätt, men med misstag eller dåligt försvarsspel. Så tyvärr så, ja, Arsenal kommer ju bara iväg med krysset, men det får man ju skylla sig lite själv när man släpper in Fulham i matchen igen när man är en man mer. Så det var riktigt dåligt. Annars, ja, bra vändning, men det här experimentet med Havertz på mitten är ju långt ifrån att se bra ut, kan man väl säga så här långt.
Jag sa det, Saka tar straff igen. Vi var väl inne på det. Det var inte helt säkert att det är Ødegaard som kommer ta de här framöver. Men min känsla var väl ändå att Ødegaard skulle ta nästa straff. Nu vet jag inte, kör de varannan straff nu? Eller är det Saka? Vill du på dig och gissa det?
Nej, jag vet, alltså, om det är något lag jag har gått bort med på i år så är det Arsenal. Arteta har ju blivit liksom mini-pepp här inledningsvis, så att det har ju svidit ordentligt att sitta på Arsenal-gubbar för egen del. Men jag vet inte. Jag trodde Ødegaard skulle ta den här straffen i och med att vi låg under och att det var en viktig straff att sätta dit. Men det var ju uppenbarligen Saka. Så ja, varannan eller typ 75-25 Saka, något sånt.
Yes, jag tänker vi ska kika in i våra byggen och vi gör som vi har gjort lite som vana nu här på senare tid. Att vi började med den som hade sämst game week och Fredrik, tyvärr det är du den här veckan. 48 pinnar blir det, totalt 182 poäng och en overall rank, lite röda pilar ner till 703k. Du gör ett byte ut av dina två fria, Shaw till Rico Henry. Och ja, sitter med två fria transfers nu. Hur summerar du gameweeken?
Ja, nej, det är ju ingen bra gameweek med röda pilar såklart. Den hade kunnat bli ännu sämre, känner jag. Så att det bytet till Rico Henry var ju inte liksom främst tänkt för den här veckan som var, utan mer för framöver. Det är synd att man inte litar på sin egna reka där med Gusto. Det hade ju gjort 12 poäng till och så hade det här varit en bra game week istället. Det är bara glöm att gå vidare. Jag tappar liksom 100 000 i overall rank, så att jag skulle säga att det är en ganska svag röd pil ändå. Det är inte den här röda pilen som kommer förstöra säsongen, utan på det igen. Och som du sa, två fria, och om det var lite passivt och defensivt förra veckan så kommer det inte att vara så den här veckan.
Jag förstår inte hur du bara kan få 48 poäng när din Matty Cash gör två kassar.
Eller hur? Det skaver ju lite i att man inte sitter på fina cash för säsongsreken. Men jag är helt övertygad om att det fanns en del lyssnare där ute som hakade på det och kanske inte pillade lika mycket på laget sista dagarna som jag gjorde. Jag skulle ha haft en 4,5 försvarare från början. Det hade jag ju inte där, så vi synat cash. Det var utanför laget, men kudos till er som hade honom i bygget. Hatten av, de poängen var ni väl värda.
Stefan, du hade en något bättre game week än Fredrik. 51 poäng blev det för dig, totalt 175 poäng, så du ligger ändå 7 poäng bakom Fredrik i totalpoängen. Det är gröna pilar för dig och en overall rank på 1,2 miljoner drygt. Gjorde också bara ett byte. João Pedro fick lämna till Alvarez i City där. Du har också två free transfers, men behöver väl inte hålla på det längre. Det är väl hos Snegungan som wildcard är draget, va?
Det stämmer bra. Men om vi ska ta veckan först då, så är jag riktigt frustrerad på att Alvarez blankar i den matchen. Dels på grund av att Haaland bränner straff, vilket gör att min egen kaptensbindel blev ju sämre. Sen har han ju ett superläge själv som man borde sätta dit. Så att där finns det ju såklart frustration. Och sen är det ju framförallt att jag valde att vänta med att byta ut Shaw. Vilket jag tänkte att jag kommer bara sätta den jag byter in på bänken ändå. Och det hade ju varit jävligt fint, för att de två som jag stod och valde mellan var ju Doggy och Gusto. Och Gabriel spelade ju 0 minuter, vilket gjorde att den spelaren hade kommit in. Och jag vet många som, ja, men som fick in just den spelaren från bänken i den här gameweeken. Så det hade ju såklart blivit väldigt mycket bättre.
Mm. Fredrik, går tillbaka till dig. Hur många gånger har du jublat när din kapten bränner en straff?
Nej, det är väldigt sällan där. Det ska vara till väldigt hög effektivt ägande. Eller att det ska vara mot Liverpool kanske annars. Men i det här fallet, nog, när jag inte satt på Alvarez, så var det väl nästan ett netto plus på det. Även
ja, det
känns. Det var det ju liksom. Sen känns det ju liksom konstigt ändå att hoppas på att ens egen kapten ska bränna straff. Men ja, spelar han i City så är det klart att det är lite lättare liksom att bara kliva in med hjärtat så. Ja. Men det är ändå tråkigt när man inte kan liksom hoppas att ens egen kapten ska ta poäng. Då är det någonting som är lite skevt i spelet, det tycker jag ändå.
Ja, jag är inte det minst. Jag skäms ingenting över liksom knutna näven och liksom chilinötter som man sätter i halsen för att man är så överlycklig. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Speciellt eftersom att det då är snegungan som lite får ta skiten för det. Vad var det mer jag tänkte på? Jo, Stefan, du nämnde ju det. Du gjorde Joao Pedro till Alvarez. Jag nyttjar ju mina två byten. Gjorde Joao Pedro till Jackson. Så där skiljer vi oss lite. Och gjorde Shaw till Udogi. Tyvärr sitter ju inte jag på Gabriel. Jag vet inte om man ska säga tyvärr där. Men jag får inte in Udogis poäng från bänken. Men där var ju mitt resonemang. Jag skrev det i vår Patreon-tråd där att för det var vissa som ifrågasatte varför jag gjorde det här bytet. Om jag ändå bara skulle sätta på bänken. Om det inte är bättre att bara sitta med två fria transfers. Men just det att jag hade liksom ingen bänk. Jag hade Cavore från Luton. Men kände sådär att ja, men fan, det räcker med en skada på uppvärmning. Sådär, så helt plötsligt behöver man det. Och som sagt, så det hade vi fått liksom bekräftat från United själva att han är borta en längre tid. Så jag tänker, jag kan lika gärna göra det nu och då ha den här försäkringen. Så att ja, jag vet inte, nu har jag ett fritt byte, men det vet jag ju att även om jag sa att du hade två fria transfers, så vet jag att du gjorde ett väldigt tidigt byte innan du tryckte av wildcardet från Shaw till Udogi för med prisförändringar och sånt. Och det var väl det jag kände att det hade jag gjort i alla fall. Så ja, så blev det för mig. Vi spar ditt snack om wildcard till vi kommer till veckans punkter och vi ska liksom prata lite om varför du gjorde det och hur tankarna gick för och nackdelar med att dra det nu eller hålla lite på det och för lite för att ge våra lyssnare tanken kring ett wildcard, hur de ska tänka beroende på hur de sitter till. Går vi över till min gameweek då, så tog jag 56 pinnar, totalt 196 poäng och en overall rank på 135k. Och det är fortsatt gröna pilar, jag vet fortfarande inte hur det känns med röda. Men det känns ju, det är ju oerhört tajt och det känns som att det bara väntar en lite så här pissig omgång. Och ser plötsligt som en röd pil på 1 miljon platser. Så att ja, vi får se. Jag var redan inne på mina byten och precis som du Stefan bytte vi ut Joao Pedro. Det var många som ändå till slut valde att sitta kvar där i och med snacket om, eller snacket alltså när vi fick beskedet om att en Siso är borta en längre tid. Men jag sa det hela tiden att det är noll garantier på att Joao Pedro kommer starta varje vecka för det. Och mycket riktigt, börjar bänken nu. Alltså Joao Pedro kommer få sina minuter, så att det är väl vad det är. Men jag tycker att det är en spelare som man lika gärna bara kan skeppa nu. Och det finns andra alternativ där. Du och jag har redan gjort det. Jag antar att han inte kommer in igen i ditt wildcard. Inför Game Week 4 nu sitter jag med ett fritt byte. Det hade såklart varit skönt att ha två fria. Men jag kollar väl på ett mittfältsbyte. Och det kommer ju också komma på veckans punkter. Jag sitter ju med fyra mittfältare från Arsenal och United. Så någon av dem måste göra plats. Och vem som ska ersätta, ja, men det ska vi också prata om i veckans punkter. Det finns ju lite alternativ där så att säga. Och vi kommer säkert nämna de spelarna när vi pratar wildcard också. Med dig Stefan. Fredrik, du snackar lite om att nu jäkla ska det vara aggressivt här inför Game Week 4 med dina två fria transfers. Är det till och med så att du kollar på att göra någon minusspruta där och gör mer än två byten?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det är inte uteslutet ska jag väl säga. Det beror lite på hur jag landar. Jag vill göra två byten. Problemet är att de två bytena jag vill göra är båda på mittfältet. Och så sitter jag med den där sunkiga jävla Gabriel på bänken som jag inte tycker om. Jag hatar ju människan. Och så har jag om någon jävla anledning tryckt in den i mitt eget lag. Det är ju för jävligt. Och han sitter där och price droppar och bara liksom hånler åt mig från bänken. Det är bara frågan om det är värt att liksom trycka in en annan försvarare. Jag behöver suga lite på den karamellen, men det är mittfältet jag blickar mot framförallt. Ödegård kommer att ryka. Det kommer att vara det första enkla bytet. Sen ligger Mitoma lite pyrt till. Lite sugen på Jeff Oden, nytt förtroende. Vad hände där liksom? Först var att han var sjuk, men sen var inte han sjuk. Han skulle rotera där. Fan vad det var med
liksom, han hade, ja. Jag tror han var sjuk. Han reste ju själv. Och det är väl att han har gått och dragits med en liten sjukdom. Men att han liksom hade blivit frisk och liksom då inte skulle smitta. Sen tror jag tanken hela tiden var att han skulle sitta bänken hela matchen. Men var tvungen att slängas in där när de höll på att fucka upp det. Jag skulle säga att det här rör sig inte om en pepprolett. Utan snarare bara lite sådär, ja, men lite snuva. Eller liksom sjukdom som gör att det är. Jag tror det sitter väldigt bra med honom här inför Game Week 4.
Och inför Fulham hemma känns det ju väldigt, väldigt... Det ska mycket till för att man ska byta ut honom så.
Jag tror du ska säga att det ska mycket till för att man ska tappa poäng mot Fulham.
Nej, och det är egentligen skitsamma sak. Jag tror att det kommer att ske saker framåt för City. Och sen får de gärna släppa in mål bakåt och tappa poäng. Det är inte mig emot. Men Mitoma är den som ligger pyrt till. Och pengar är liksom inget problem så att... Price drops för Gabriel är på ett sätt inte ett bekymmer för att finansiera mittfältsbyten. Det skulle kunna vara det som gör att han får övervintra en game week till på bänken och sitta och ruttna. Och att det prioriteras och tryckas in nytt friskt blod i mittfältet.
Ja, nu nämner du att mot mittfältet du kollar på att göra byterna. Men jag måste ändå få in det. Du sitter ju med Watkins i ditt bygge. Och som United-supporter vill man ju gärna nämna att han möter Liverpool här nästa. Och Van Dijk kommer saknas. Ja. Jag kan se mål i den matchen.
Ja, nej, men det är ju en kanonmatch för honom. Och han ska ju ingenstans. Det är ingen bänkning av Watkins. Det är en sak som är klar. Det är given i startelvan. Liverpool borta.
Herregud. Grymt. Vi går vidare. Det jag inte nämnde i agenda, men som vi ändå måste nämnas här efter våra byggen, det är ju att vi har månadsvinnare. Både i poddligan och i Glennligan som vi har med Glenn Sportsbar. Så det är faktiskt samma lag. Det är Ellas artilleri med Ella Holmberg som plockar 241 poäng. Och ja, det är imponerande. Hon har en overall rank på 115 i världen. Ska jag säga att de här poängen är hyfsat dopade ändå. Vad vill säga det? Ella gick all in. Bench boost game week 1, free hit game week 2, wildcard i game week 3. Det är all in och lite dopat. Men fair play, hon vinner ett superklubb i poddligan. Men kanske framförallt i Glennligan vinner hon en fotbollsresa till ett värde av liksom 10 000 kronor i Glennligan som vi tävlar om varje månad. Det är väl någon månad till och med december och kanske april som är lite liksom uppboostade månadspriser. Det kan man ju läsa om på på Glenn Fantasy PL Facebook-sidan om hela prisbordet där. Men ja, riktigt fint Ella. Hör av dig till oss i podden för att få lite adressuppgifter och sånt för att skicka Superklubbet till dig. Och jag vet inte, men visst var det så att hon vann Gameweek-priset i Glenn-ligan för Gameweek 1 också? Jag tror det med hennes benchboost där. Där ska vi säga det, i Glenn-ligan så vinner man ju presentkort hos Olka Sportresor på 2201 kronor. Och varför den summan? Ja, men det är så många som vi är med i ligan. Så att ja, lägg ihop det med månadspriset så har hon en fotbollsresa för 12 000 för sig och kanske en kompis. Dessutom så får hon ju 600 spänn i presentkort hos Glenn Sportsbar. Hon får en fotbollströja hos Unisport Store till ett värde för 1000 kronor. Och sen även den här Gameweek-tishan, alltså jag vann en Gameweek, som också kommer. Så att, ja, men det är dopade poäng, de där 241 poängen. Men fair play, eller hur?
Ja, jackpot.
När vi ändå pratar om Glenn, så ska vi hålla ett Glenn-event här till hösten. Och de här eventen är oerhört populära och brukar bli slutsålda direkt, eller slutsålda, uppbokade. Det finns ju de platser som finns på Glenn Ullevi. Och vi har ju alltid gjort så och fortsätter göra det, att gå ut med info om bokning av det här Glenn-eventet först till våra patrons som väljer att stötta oss. Och om man inte redan gör det kan man göra det via patreon.com/svenskafpl. Vi kommer gå ut med info om eventet till våra patrons här på torsdag den här veckan, alltså den 31 augusti. Så vill ni säkra er plats till Glenn-eventet, se till att bli patreons, stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Och det här vill man inte missa. Vi har alltid massa schyssta tävlingar och priser. Riktigt skönt häng med oss i podden och andra FBL managers. Dessutom är det ett kanonläge att gå med och bli patreon nu innan landslagsuppehållet, för vi kör även en utlottning av 3 stycken superclubs. Så ja, gå in på patreon.com/svenskafpl, och ni som redan stöttar oss, stort tack för det. Och på torsdag kommer bomben om datum och hur man gör för att boka Glenn-eventet. Det här vill ni inte missa. Vi hoppar in i veckans punkter och börjar med Brighton. Fredrik, du nämnde att Mitoma kanske kommer få stryka på foten. Det har väl knappast att göra med Brightons expected goals conceded-siffror. Men de är inte jättebra. De höll oerhört mycket boll mot West Ham, men det blev torsk efter David Moyes masterclass. West Ham kommer faktiskt ifrån matchen med expected goals-siffra på 3,33. Wolves hade 2,14 och Luton, som ja, men kanske är ligans strykgäng av det vi har sett hittills, på 1,48. Det är alltså en expected goals conceded-siffra på 6,95 på 3 matcher för detta Brighton. Och de kommer fortsätta göra mål, det är jag helt säker på. Men vi pratade också om det i början, att de första 3 matcherna är riktigt bra, Luton, Wolves, West Ham. Men de kommande matcherna är tuffare. Det är Newcastle som kommer nu i Gameweek 4. Sen är det bort till Old Trafford för att möta United. De klämmer in Bournemouth hemma där i, ja, vad blir det, Gameweek 6. Men sen är det Villa borta, Liverpool hemma, City borta. Ja, Fredrik, du pratar om Mitoma, men Estupinjan som har sett så oerhört fin ut. Jag tror många när man inledde Gameweek 1 hade en tanke att downgrade honom. Och sen så har han ju mer eller mindre spelat forward och så har man inte en chans att sälja honom. Men ja, vad står du kring Brighton och deras försvar om vi pratar Estupinjan, eller ska jag säga försvar när vi pratar Estupinjan?
Nej, men så här, alltså, han har ju sett fenomenal ut framåt och haft en väldigt fin heatmap och allt sådär. Men det jag känner som gör att rent om jag bara ser på mitt bygge så kanske jag hellre håller Mitoma och byter ut Estupiñán. Men det finns ju också en annan sida av det, och det är ju vem vill jag byta in? Försvarare? Det är inte jättemånga jag känner att den här vill jag verkligen byta in. Kan jag då sitta med Estupiñán? Absolut. Kan jag ha honom på första kvisten? Ja, det i de här lite tuffare matcherna så råkar jag få in en autosub för att Foden har dragit på sin hela förkylning. Ja, nej, men då Estupiñán, det är en helt okej gubbe. Det kan mycket väl vara 10 pinnar liksom, offensiv, 2 offensiva returns där utan hålla nolla. Men med liksom lite sämre matcher så kanske inte ett måste ha han i startelvan. Så för min del kan jag hålla Estupiñán och ha han lite sådär, rotera, spela vid behov, bänka om det behövs. Så det handlar egentligen mer om vilka typer av ersättare det finns. Men jag tycker det finns case för att börja se över Brighton-tillgångarna ändå. Men det är väl liksom vad man får för dem. Estupiñán 5,1 eller vad han har gått upp till. Det löser ju inte super mycket pengar, och som sagt
Matthew för min cash. Del.
Ja, jo absolut liksom, men det är ju ett byte. Ja. Det är ett byte jag hellre lägger på mittfältet, och jag tror att 9 av 10 byggen borde resonera likadant liksom.
Ja, Stefan, vad säger du? Du sitter ju med ett wildcard nu. Det känns som läge och gett i alla fall ett wildcard och skeppa Estupiñán, men det är ju som Fredrik säger att alternativen på försvaret jämfört med mittfältarna, ja, det är ganska skralt.
Ja, nej, för mig är ju valet enkelt. Han kommer inte ha någon plats i wildcardet, men det kan vi ta sen. Annars så tycker jag att man bör fokusera på mittfältsbyten den här veckan. Och liksom släcka bränder, och Estupiñán ingen brand. Men Shaw och Gabriel är ju bränder i backlinjen, så att jag förstår hur Fredrik resonerar där.
Men vi lämnar det så helt enkelt. Vi ska ju som sagt prata wildcard snart, men du är inne på mittfältstillgångar, och då tycker jag att poddderbyt Arsenal United kan vara intressant att prata, för att ja, men både det är nog en del i att du trycker av ett wildcard, Stefan, för jag har svårt att se att du har 2 Arsenal mittfältare och 2 United mittfältare i ditt WC. Och för oss som men lite håller på avtryckan och inte trycker av det. Jag sitter ju till exempelvis med Ødegaard, Saka, Rashford och Bruno. Och det finns mittfältare jag vill ha in. Men ja, vem byter man ut först? Då tänker jag, de tillgångar som sitter, vad har folk? Det är några som har gått på. Trossard kan vi väl lämna utanför, men Kai Havertz, Martinelli, Ødegaard, Xhaka, Rashford, Bruno. Om man inte drar ett wildcard, Stefan, hur hade du rankat om vem du liksom först hade bytt ut, och vem hade du liksom allra minst liksom helst vilja byta ut?
Ja, men jag tror att det är lättare att ta det i den andra ordningen där. Jag tycker Bruno Fernandes är bäst, eller han har visat mest hittills, tycker jag, involverad i allt, har väl högst någon penalty XG av alla spelare i spelet, och han är dessutom straffskytt, så att han ska ingenstans. Personligen har jag svårt att släppa Saka, så han, för mig är han nummer 2 och Rashford nummer 3. Alla, och de 3 tycker jag absolut att man kan sitta kvar med. Rashford har ju inte sett bra ut, men samtidigt nu var det första matchen han, ja, men han fick spela ut från vänster och det såg bättre ut direkt. Så att jag räknar inte bort honom på något sätt. Tycker inte att det är en stor brand egentligen, även om han har sett rost ut här inledningsvis. Övriga spelare tycker jag är sälj här just nu.
Men båda assisten som Rashford kommer iväg med här från Forest, det är ju en fixad straff som jag var inne på, är billig. Men sen även den andra, och båda de är egentligen att han kommer utifrån vänsterkanten. Det är assist som han inte hade löst i nummer 9-rollen, skulle jag vilja säga. Och så får vi se, nu var det Martial som startade 9, och vi kan väl räkna med att han är skadad här till Game Week 4. Det känns ändå rimligt. Så frågan är om han kommer få fortsätta där ut till vänster. Men Höjlund ska ju också komma tillbaka från en skada, få se hur han matchas in och sådär. Men jag delar väl din syn lite på ordningen på dem. Jag håller också Bruno som liksom den som jag allra liksom har allra svårast att släppa fullt utav Saka och sen Rashford. Sen med det sagt kan man väl säga att en spelare som Martinelli till exempel, som jag förvisso inte har i mitt bygge, nu är Gabriel Jesus tillbaka, fick inhoppet senast, men Stefan, visst får han starten i en så viktig match hemma mot United i Game Week 4?
Jag är inte helt säker om man får det. Han fick ett väldigt kort inhopp nu senast, och Enketia fick inte heller starta, men han gjorde ett bra inhopp. Enketia tycker jag har sett bra ut, så det är inte omöjligt att han får starta mot United. Lite beroende på Jesus skade, liksom vad han är redo för rent fysiskt. Så då kanske det är bättre att kasta in honom i andra halvlek om det skulle vara så, och ha en fräsch Enketia på topp som kan springa och pressa backlinjen där. Så nej, jag tror att det är lite 50-50. Men det som jag inte gillar med Martinelli är att nu har vi liksom avverkat den här perioden när Arsenal inte har någon Champions League-spel. Och på hans position finns det alternativ. Och det gör ju liksom att minuterna känns riskabla hela tiden. Och även att han liksom skulle kunna inleda bänk, för han har inte övertygat speciellt mycket hittills.
Ja, jag kollar också lite på spelschema och jämför Arsenal och United. Och ja, jag tycker om man kollar fram till nästa landslagsuppehåll som är mellan Game Week 8 och Game Week 9. Alltså hur matcherna ser ut fram till Game Week 8. Då har Arsenal 3 stycken hemmamatcher. Det är mot United, Spurs och City. Och sen är det bra bortamatcher däremellan. Men ja, jag tror att det kommer väl fortsätta den här dåliga trenden som Arsenal har haft på sin hemmaplan. De har väl hållit 4 nollor på de senaste 21 hemmamatcherna, tror jag. Och jag tror inte att det blir några nollor i de kommande 3 hemmamatcherna heller. Det spelar inte så stor roll för de här mittfältarna. Och jag tror i matchen mot United att det kan bli mål. Nu vet vi att Varane är borta 6 veckor, tror jag det var, så han missar matchen. Luke Shaw är borta, det är 2 ordinarie försvarare. Jag tror ute på vänsterbacken så kommer förmodligen en Dalot spela, som får spela på fel kant och dessutom inte är en defensivt skicklig ytterback. Ja, jag kan se vissa problem, och jag tror det är många som kommer byta ut en Martinelli den här veckan, byta ut en Ödegård, och det kan absolut komma poäng från dem här. Problemet är väl att det finns så många man vill ha in. Jag tycker ju inte varken att Martinelli eller Ödegård är direkt en problemspelare, utan mer att man kollar på att göra byterna för spelarna man vill ha in. Håller du med mig där, Stefan, eller ser du dem lite som problemspelare ändå?
Nej, jag ser alltså det är inte därför Martinelli hade jag bytt ut oavsett om jag hade dragit wildcard eller inte. Men det är mer för att det finns väldigt, väldigt intressant alternativ på mittfältet. Så konkurrensen är ju liksom mördande. Vi hade kunnat plocka ut 10 stycken allihopa i podden, tror jag, som vi hade kunnat tänkt att ha oss i bygget. Så att jag kan inte komma ihåg när det har varit sån här konkurrens på mittfältet, och då är en av dem vi liksom inte nämner så mycket är Mohamed Salah. Så att, det är väldigt intressant.
Ja. Fredrik, du nämnde ju det när vi pratade ditt lag, att Ödegård förmodligen ryker. Håller du med Stefan i rankingen om mittfältan, eller skulle du vilja kasta om någonting?
Nej, men jag håller väl med till största del, och i ett wildcard hade jag kanske också prioriterat Bruno för Rashford. Jag som bara sitter på Rashford när ju en liten förhoppning om att Arsenal borta ska kunna kanske gynna Rashford mer än Bruno, utifrån att det kan bli lite omställningslägen och sådär, snarare än kanske ett massivt bollinnehav och fördela passningar och sådär. Så att jag lever lite på hoppet att Rashford kanske kan outscora Bruno här i åtminstone Arsenal borta, kanske till och med Brighton hemma också. Brighton är lite övermodiga, vi får se. Sen ska man spela Burnley borta, och Burnley ska försöka hålla i bollen och spela med hög backlinje. Good luck, Chuck. Sen känns det tyngre med Palace hemma, Brentford hemma, Sheffield United borta. Där någonstans har jag svårt att se mig själv sitta kvar på Rashford. Då ska han verkligen takta igång något enormt. Men så här initialt så kan jag ändå se ett case för att liksom inte paniksälja Rashford. Om man sitter på honom likt en själv. Men i övrigt så delar jag era tankar kring de här två lagen. Och det är ju också vanskligt att börja sälja spelarna, för att det är ju bra lag. Och bra spelare i bra lag kommer liksom översikt eller över tid ta poäng. Och det är inte alltid man liksom kan förutse exakt vilken match de tar poäng i. Så att, och vi såg ju det var ju en del som blev straffade som sålde Bruno och Rashford inför Game Week 3, och det straffade sig rejält. Det kan mycket väl vara så att det straffar sig att sälja de här spelarna inför fyran här också. Så att, det är svåra avvägningar, men det finns ju liksom annat godis som lockar där borta på hyllan.
Och det är ju vanskligt att liksom sälja och ta in, men det finns, som du säger, godis på hyllan. Jag vet inte, men jag hade i alla fall inte lockats av att ta en minus 4 för egentligen att plocka ut någon utav dem. Om man helt plötsligt vill plocka ut två mittfältare, om man bara har ett fritt byte, att liksom plocka ut både Ødegaard och Rashford till exempel i mitt fall, för att locka så mycket av de här ersättarna just till Game Week 4. Utan då kanske jag hade nöjt mig med ett byte och sen få lite mer information, och så se nästa vecka om det är värt att plocka ut den här spelaren och då ersätta, och vem man ska gå på. För det är ju nästa fråga, vart man ska gå. Det här godiset på hyllan, Fredrik, hur rankar du där? För kollar man ersättarna, men då är de i huvudsak billigare än de här spelarna vi nämner. Bara för att nämna några, så har vi en James Maddison i Spurs. Vi har en Phil Foden som jag vet du sitter på. Men om vi tänker nu att du inte har någon av de här och ska gå till, är det Maddison, Foden? Vi såg en Sterling göra det väldigt bra här senast. Vi har en Luis Diaz i Liverpool. Vi har en Mbeumo i Brentford som fortsatt är intressant och liksom tar väldigt mycket. Hur rankar du de här? Nu nämner jag fem spelare, men du får gärna skjuta in någon mer om du tycker någon ska in där.
Jag håller Maddison överst. Det är den första spelaren som ska in för Ødegaard. Hade inte Spurs haft match här ikväll när vi spelar in, hade jag nästan liksom kunnat trycka av bytet. Men ja, det gör vi inte, dels för att de har match, dels för att det är dumt. Jag har liksom ingen kniv mot strupen vad det gäller pengarna. Jag kan ta liksom en price rise på Maddison. Det är lugnt liksom.
Vi kan också skjuta in där att just göra de här tidiga bytena. Maddison var ju liksom ryktad out för Game Week 3. Och kommer till spel, om vi spelar in för en vecka sedan på tisdagen, när vi kom till rekarna så hade vi alla med Maddison i våra rekar, men vi tog bort honom förra veckan på grund av den här skadegrejen. Och då kan man säga så här, ja men nu är han tillbaka. Ja men han har ju något kall med sin fot. Så att det är väl ytterligare en handling att invänta en presskonferens. Även om man ser att han ska gå upp lite i pris, att det är några som är lite trigger happy. Ta det lite lugnt, låt han stiga med 0-1 i värde då. Och så kan du göra den bytet när du har hört tränaren prata om hur Maddison har sett ut på träningen och om man har någon känning. Det är verkligen ett tips när det gäller Maddison här.
Verkligen. Men för att fullfölja liksom listan där, ja, och för att skjuta lite från höften. Maddison, Foden, Mbeumo, Diaby, Sterling, Bowen.
Ja, du kastade in en DV där också. Stefan, håller du med Fredrik i rankningen av de här? Och jag gissar att vi ser en del av dem i ditt wildcard som vi inom kort ska presentera.
Det kan vara. Men Maddison håller högst. Foden 2, Sterling 3.
Ja, det är jäkligt spännande tycker jag. Det som också kan spela in, kan ni hålla med mig i det, att nu gick vi två olika vägval, du och jag Stefan, när vi bytte ut João Pedro förra veckan. Jag gick på Jackson, du gick på Alvarez. Kan det väga in om man står där, det är så lite mellan Foden och Sterling, att ja, kan det vara bättre att få sin andra City mittfältare om man inte, eller City offensiv, och gå på Foden om man nu har gått på Jackson där framme, och tvärtom om man har gått på Alvarez, att det då kan vara mer värt att gå på Sterling? Eller tycker du att det spelar egentligen ingen roll?
Om man har möjlighet att gå på båda två så är det också en väg. Annars så är väl balans bra generellt.
Och vad säger du där, Fredrik, om det är så att man sitter med Jackson? Är det så då att Foden tar ytterligare lite steg före Sterling och tvärtom där, om man har Alvarez, att Sterling då kanske skjuts fram lite?
Ja, jag tycker att det är en jätteviktig poäng att göra, för att den som hängde med i min snabba rankning där hörde att Diaby låg före Sterling i ranken. Mm. Men nu sitter jag på Watkins redan och jag är kanske inte så där ybertaggad på att dubbla upp Villa. Det skulle kunna hända, men det är liksom, det kan också göra att jag besinnar mig och att för min del så hamnar kanske till och med Sterling före i kön. Men om jag bara ska ranka dem oaktat hur mitt bygge ser ut, för jag som sagt har ju den Foden, då tycker jag att det ser superspännande ut. Så hade jag inte haft Watkins i bygget, ja då hade han varit före Sterling i min rank. Men när man kollar på de här så tycker jag att det är en superviktig poäng som du gör. Hur ser ditt eget bygge ut? Det är liksom, och sen kan det ju vara så att man väljer att dubbla aktivt för att man vill liksom ha gut feeling för det. Men då ska man göra det medvetna valet. Inte bara, oj, fan, jag hade då alla ägg i den här korgen. Det var ju dumt. Det hade jag inte tänkt på. Så det är en bra grej att ha med sig.
Mm. Och jag sitter här och ställer frågorna, så jag behöver ju inte liksom svettas och svara på det, men jag kan väl skjuta in det. Jag delar ju era åsikter ganska ordentligt, både på vem man vill liksom byta ut utav Arsenal United tillgångarna men även ersättare. Jag håller Madison högst, tror jag. Det lutar åt att liksom mitt fria byte kommer vara Ödegård till en Madison den här veckan. Och ja, jag kommer vara livrädd, för jag tror att Ödegård har goda chans till poäng mot United. Men tycker jag sitter ganska bra med Madison. Det man kan säga om Spurs är ju att de har Burnley borta, Sheffield United hemma nu 4-5. Sen är det North London Derby borta mot Arsenal och sen Liverpool hemma i 6-an och 7-an. Så att de matcherna är ju tuffare. Men North London Derby, jag tycker Madison är involverad i allting. Han kan ställa till det för Arsenal där. Liverpools defensiv, som sagt, jag tycker är oerhört imponerande utav Liverpool att stå på 7 poäng efter 3 spelade matcher. Och då har man varit borta på St. James's och varit borta på Stamford Bridge och spelat redan. Och det är tuffa matcher, så att jag tycker väl inte att spelet har sett lysande ut för Liverpool, men i tabellen så ser det ju väldigt bra ut. Så jag är imponerad av Liverpool med poängskörden de har kommit iväg med, men de kommer fortfarande läcka mål, det tror jag. Så att den skrämmer mig inte liksom så ur offensiv synpunkt för Spurs. Och sen kommer ju fina matcher efter de här två, ja, men lite tuffare matcherna på pappret då, bland annat Luton borta i Gameweek 8 som, ja, men verkar vara strykgänget. Så ja, men jag gillar Madison, det gör jag verkligen. Bra, vi har pratat om det här wildcardet ett tag nu. Vi har fått en lyssnarfråga från Erik Wallqvist: vilka veckor är era bästa för wildcard? Och Stefan, det är inför Gameweek 4 som är svaret då.
Ja, så är det i alla fall i snedgången. Men jag tror att det är för tidigt för majoriteten av folket där ute. Ja.
Jag tror väl så här, om vi ska lite bara kort svara på frågan. Oftast brukar man kolla på lite så här fixture swings, alltså när vissa lag får bättre matcher och andra får lite tuffare som man har varit tungt investerade i ett tag. Jag tror att många kommer kolla på och dra det i nästa landslagsuppehåll, alltså mellan Gameweek 8 och Gameweek 9. För då har vi en del sådana swings. Och ja, det tror jag kommer vara väldigt populärt. Jag har inte låst upp mig till att dra det då. Utan det ska sägas, om det är så att ni spelar FPL för första gången förra säsongen exempelvis. Ja, men då hade vi det här VM som FIFA klämde in under vintern och vi helt plötsligt fick fria byten där, var det i Gameweek 17 eller något sånt. Det kommer vi inte ha nu, utan man får ett nytt wildcard sen för andra halvan, men det är det enda man har. Så drar man ett wildcard som du gör nu, Stefan, inför Gameweek 4, men det laget ska man sitta med ganska länge. Så klart har man fria byten och även möjlighet att ta minus längre fram och sådär, men alltså kan man sitta med det och liksom laget ser bra ut och allting bara rullar på för en, ja, det är ju ganska tacksamt att ha det där wildcard, använda det liksom nära jul och sen så bygga upp för ett fint bygge. Fredrik, har du någon så här fast plan att, ja, men i nästa landslagsuppehåll då smäller vi av det?
nej men nästan tvärtom snarare. Fasta planen är att vara så flexibel som möjligt. Så att får jag feeling en vecka som Stefan fick nu, att nej men nu är det lite för många bränder, då kommer jag inte tveka att trycka av det. Sen är ju det som du redogör för med landslagsuppehåll, lite fixture swings, det är ju bra hållpunkter att ha liksom. Ja, men se det som busshållplatser med tak över huvudet. Här kan du stanna om det regnar liksom. Men har det inte börjat regna så känns det jävligt dumt att stå kvar där och vänta liksom. Det är bara att fortsätta gå. Och sen är det ju gött, ju längre du kan hålla på det, kan du få med dig skjutsen in i andra halvan av säsongen med ett sent draget wildcard, då kan du också i många fall hålla mycket längre på wildcardets andra delen av säsongen. Och det skulle ju kunna vara, det är ju sånt man alltid drömmer om att kunna göra, för det kommer lite double game weeks och sånt där, och de kommer väl komma framåt slutet av säsongen. Så att med det sagt, lite mer gut feeling än tidigare år skulle jag säga att det kommer att vara.
Och det är lurigt det här tycker jag. Du säger att det är alltid skönt att liksom kunna sitta med det. Ibland kan det också bara vara läge att trycka av det tidigt, för att jag vill hålla på det, och man värdesätter det så oerhört högt. Så att man sitter och håller på det och man bara kommer efter. Man ligger några steg bakom de man jagar. Plus att man hela tiden liksom, man kommer aldrig fatta dem riktigt. För man är med några byten bakom, man tappar värde och sådana saker. Så jag känner så här att det är inget fel alls att trycka av. Det kommer att vara folk som kritiserar den för att man drar alldeles för tidigt. Och folk har synpunkter på hur man gör. Det som är viktigt är bara att vara medveten om när man har dragit det. Ja, men då är det borta liksom. Men det tycker jag är fine. Och man har ju fria byten att använda. Man har möjlighet att ta minus. Jag kan tänka mig att Stefan, du liksom övervägde det här. Att jag kanske kan ta några minus nu och så kan jag spara mitt wildcard. Eller så drar jag ett wildcard nu och så kanske jag får ta några minus längre fram. Men hur gick dina tankar, Stefan? Och vad ser du för fördelar med att dra ett så här pass tidigt wildcard? Och vad ser du för nackdelar med att dra det?
Nej, men jag kan väl börja med att säga att jag var väldigt 50-50 i beslutet. Och jag behövde väl egentligen inte dra ett wildcard. Jag hade kunnat liksom löst mina problem med en -4. Det hade jag absolut kunnat gjort. Sen är det så här små grejer som att Henderson mer eller mindre ryktades klar till Crystal Palace. Var väl en sån som... Ja, men fick det att tippa över lite mer till wildcard. Jag satt ju med Johnston själv och tänkte att ja, men det där är ytterligare ett byte som jag kommer behöva göra eller kommer vilja göra längre fram. Jag hade Shaw och Gabriel att ta hand om i backlinjen. Jag satt med 4 spelare från United, Arsenal där på mittfältet. Sen kan det vara en sån grej som att Jackson kommer iväg med ett mål och Alvarez blankar med exakt, jag tror att de hade exakt lika underliggande statistik, men det är kanske lite mer subjektivt så, men kanske liksom, nu tror jag Luton är ingen bra värdemätare för Chelsea. Samtidigt tror jag att Chelsea bara kommer bli bättre med när Caicedo har fått några matcher där. Så att det är väl lite både och i Chelsea. Men jag tycker Jackson ser fin ut. Och jag kanske liksom fick lite... ångra lite att jag inte tog in honom istället för Alvarez. Med tanke på segelspel och allt som kommer för City. Och inte riktigt lita på Guardiola och Alvarez minuter framåt då. Men väldigt 50-50 beslut skulle jag säga ändå.
Och fördelarna med ett så här tidigt wildcard är det jag är inne på, att istället för att ligga några steg bakom sina konkurrenter, att istället hamna något steg före.
Ja, men dels så hade jag fått käka en del price drops om jag inte skulle ta massa minusbrutor eller några minusbrutor. Och jag hade käkat något price drop redan på Gabriel och så det är väl en grej. Samtidigt så hamnar man ju före som du säger. Men sen var det ju också någon gång där väldigt många flög. Alltså vi hade många spelare som tog mycket poäng i Sterling, Cash. Madison var liksom gulflaggad in i omgången men kommer iväg med 10 pinnar. Så det var många spelare som folk liksom bara, oh, men nu ska byta in. Och väldigt många, i alla fall initierade människor, sitter med två fria byten här den här veckan. Vilket gör att det också blir bra omsättning på spelarbyten då.
Mm. Annars, nackdelar med så här pass tidigt wildcard kan väl jag tycka är, vi har pratat om det i de tidigare avsnitt, vi har lite för lite data. Och är det så att vi kanske drar, du är inne på det själv, lite för stora växlar över Sterling och Jackson och Chelseas liksom suveränitet när de kanske har säsongens enklaste match med Luton hemma på The Bridge. Det är väl lite sånt där att vi vet inte riktigt, och här går man in och kanske överinvesterar i ett lag. Ja, så är det väl alltid, vi har inte riktigt allting, men en av fördelarna med, alltså i år med det här tidiga wildcardet kan jag känna är att om man sen kollar när det blir fixture swings, ja men de här gubbarna vi då vill gå till, ja men det är Salah om man skulle vilja dit, då liksom ett wildcard verkligen skulle vara till hjälp. Det kan även vara så att är det så att Haaland skadar sig och man sitter kvar med ett wildcard, ja men då kan man också ha en rejäl edge. Men annars de här gubbarna som ska in, de kan vara ganska lätta att gå till och planera för man vet när matcherna svänger och när man vill kliva på. Sen såklart ska det lösas med fria byten och det kanske blir någon minuspoäng man måste ta för att hinna med och inte hamna några steg bakom igen då när andra drar wildcards. Men det är inte så många spelare sådär som riktigt kan ställa till det utöver som sagt Salah eller en skada på en spelare som Haaland. Det är också en del i tankearbetet då.
Ja, men jag kommer ju presentera laget snart, men som de två lagen utöver Salah då, Salah kommer jag vara skiträdd för att han flyger, för att det kommer inte vara lätt att få in honom med så mycket pengar utspritt i laget. Men annars så är det liksom Aston Villa och Brighton som jag kikar på när deras spelscheman blir riktigt bra senare. Och där bedömer jag liksom min egen kapacitet och se till att ha tillräckligt mycket pengar för att få in de spelarna jag vill från de lagen som relativt god. För till exempel mittfältarna där kostar 6,5 ungefär, Watkins 8, men det är ingen jättestretch från en Jackson och liknande. Så att de gubbarna tror jag inte att jag kommer ha några svårigheter att få in längre fram.
Nej. Nu har vi tassat runt het gröt ett långt tag. Ska vi bara hoppa in i det här wildcardet? Och, du kan väl börja, jag gissar, eftersom vi har pratat om hur många fina mittfältare vi har och att det kanske är lite ont om försvarare, att det är en 3-5-2 som är utgångstanke, eller?
Ja, det är absolut utgångstanke, men jag kommer ju liksom, i och med att det är ett wildcard så har jag gått ganska starkt i backlinjen också. För att liksom inte, ja, jag är medveten om att det kommer skador och liknande längre fram. Jag har dessutom en upptrippling i City, vilket gör att jag vill ha minst en bra bänkspelare varje vecka för att täcka eventuellt rotation och att spelare inte spelar.
Mm. Har vi några pengar i banken?
Det har vi. Vi har 0,7 i banken i den här draften.
Mm. Då gör vi som vanligt. Vi börjar med ett målvaktspar.
Yes, och det är Fläcken och Areola. Jag gillar vad jag ser från Brentford igen. Brentford har ju lite modellen av att skapa bra FPL-målvakter. Vi var väl lite oroliga kring Fläcken beroende på att han gjorde något misstag på försäsong. Men nej, jag gillar det jag ser nu. Brentford släpper till rätt mycket skott, men det är ganska liksom lågkvalitativa chanser. Fläcken får göra räddningar och plockar poäng. 4,5 känns jättebra där tycker jag. Valde väl att betala upp på den här platsen. Man hade kunnat gått på Turner och Areola också, som ja, men jag tror kommer vara två första målvakter just nu. Men i ett wildcard-bygge så vill jag ändå ha en lite mer säker första keeper och trofläcken är det. Sen Areola, ja, han gjorde ju en supermatch sist mot Brighton. Det påverkar väl en del, men bevisar att han är en bra målvakt. Fabianski kommer få kämpa för att ta tillbaka den platsen nu här i närtid. Och West Ham har ändå fått ihop ett ganska spännande lag här med Rice-pengarna och Ja, men de kommer spela mycket på omställning och sen packa folk framför Areola, och Areola kommer få göra sina räddningar där, men han kommer troligtvis inte spela allt för många matcher i FCs nedgången.
Nej. Fredrik, det är väl musik för dina öron att Stefan går till fläcken som du redan sitter med. Du har ju till och med valt att dubbla upp i Brentford-defensiven nu i och med att du har plockat in Rico Henry.
Ja, det är ju musik. Kan inte annat än instämma. Nej, men jag gillar... Jag gillar det också, det jag ser med fläcken. Så att, och ja, men riktigt så här fina matcher nu också, att det finns potentiella nollor här närmsta tiden också. Det gillar man så här, även om målvaktsvalet speciellt i ett wildcard är på lång sikt, så är det alltid, det är tungt att välja en keeper som har liksom tre tuffa matcher på rad. Så att det är alltid skönt att få lite, ha chansen att få lite boostad start i alla fall.
Mm, absolut. Stefan, du var ändå inne och tassa på det här området att Dean Henderson kan mycket väl vara klar för Palace vilken dag som helst. Och det är ju anledningen till att du går från Johnston. Annars hade du gärna suttit kvar på Johnston, och kan det vara så att Henderson kan visa sig vara ett liksom strålande FPL-alternativ, eller hur är tanken där? Det är ju inte läge att liksom chansa på något av dem i ett wildcard inför Game Week 4, men hur tänker du kring Palace målvakt?
Ja, nej, alltså jag tror ju Dean Henderson kommer bli första keeper. Sen när det sker i tiden är väl mer osäkert. Men jag har svårt att se att han skulle lämna United för att gå och bli andra keeper någon annanstans. Så att det är väl anledningen. Sen när han bevisar, alltså han har ju alltid gjort det bra när han har varit ordinarie i andra lag, så att jag tror att han kommer bli en bra tillgång, men det är lite för tidigt för mig att kanske starta honom där.
Mm. Ja, jag delar din tanke. Ska man ta ett wildcard nu och göra ett målvaktsskifte, så tror jag att fläcken är en bra väg att gå. Och jag sitter ju med Johnston och kommer förmodligen liksom hamna lite där. Jag vill ju hoppas och tro att Johnston ändå får Game Week 4. Vi får se när Dean Henderson blir presenterad, för det känns bara som en tidsfråga. Men som sagt, Johnston har inte gjort bort sig. Jag är inne på samma spår som dig, att Henderson värvas för att ta första spaden. Behöver inte stressa på det inför ett landslagsuppehåll. Han kan få träna några gånger med laget och lära känna alla innan man gör skiftet. Och sen så har jag även liksom, till Game Week 5, om jag kollar på det, så passar det ganska bra att lira Turner i Forest-kassen där också. Så jag behöver inte stressa igenom det. Du väljer ju att skifta andra målvakt till Areola i West Ham där. Det hade nog jag också gjort om jag hade dragit ett wildcard, men knappast ett byte man gör annars. Men det är inte så mycket att säga om målvakterna, tycker jag. Och för att prata målvakter så behöver man också ofta höra lite hur försvaret framför ser ut. Så du får gärna dra de fem försvararna du har valt och prata lite kring dem.
Ja, nej, det är inga uppdubblingar i någon defensiv i det här wildcardet faktiskt. Det kan jag väl snabbt kasta ur mig. Men de tre som kommer starta majoriteten av matcher framåt kommer vara Trippier, Chilwell och Gvardiol. Trippier har väl inte bevisat jättemycket än så länge, men spelschemat blir betydligt bättre efter landslagsuppehållet. Chilwell är väl en av dem som jag satt riktigt fint med redan innan. Han ska ingenstans. Jag tycker, han kommer jag troligtvis ha hela säsongen om han är hel. Gvardiol är väl liksom chansningen här lite. Bara 5,0 i sitt defensiven. Fått rätt mycket speltid här inledningsvis. Men om det beror på att liksom City haft andra problem i spelare som har varit borta här, det får vi väl se. Men jag är ändå beredd att ta den chansningen, för det är de pengarna som det spar mot en Ruben Dias kommer vara värdefulla för mig med det jag kommer eventuellt vilja göra längre fram. Och därav så plockar jag in honom. Men med det sagt så har jag plockat in Udogi i Spurs och Matty Cash i Villa som bänkspelare. Med tanke på att de kan komma in ganska ofta i bygget. Och här kan jag väl säga att Udogi är först utav i rankingen där, men Cash 2 mål här tror jag kommer göra att han kommer stiga en del i pris. Och sen är han inte helt fel att sitta på när Villas fina matcher taktar igång senare om han fortsatt ser bra ut. Det var inte liksom han var sjukt offensiv här senast och ja, men en spelare som jag tror ganska få har i bygget.
Mm. Ja, Fredrik, nu, det är bara fortsätta där. Metcash är inte i ditt bygge, men det är ju din gubbe. Ja, den här backlinjen, vad säger du? Hur ser du på att gå på Gvardiol för en Diaz? Det finns ändå pengar, men Stefan värderar och har dem för eventuella framtida byten.
Ja, men givet tycker jag. Gvardiol känns mycket mer spännande och finns det bara lite uppbackning bänken så hade jag lätt varit beredd att ta den risken. Så att Gvardiol hade jag gått på alla dagar i veckan i ett wildcard själv. Tycker det är kul med Trippier. Där är det ju inte men jättemånga kanske initierade människor som sitter. Det känns som ett sånt där autopick-val för många som kanske spelar första gången eller inte så aktivt. Så den är ju en riktig early bird. För jag tror att vi är många som förr eller senare kommer att hamna där. Så. Och Matty Cash, det är liksom Pavarotti på hög volym.
Dock lät det ju som att det är femte försvararen i det här bygget.
Spelar ingen roll.
Nej, men det är lite för att de har Liverpool och Chelsea borta kommande tre. Alltså det är absolut ingen jag hade bytt in om det inte hade varit ett wildcard. Men med tanke på att jag kan få liksom en bra skjuts, han kommer säkert troligtvis gå upp redan den här veckan. Det bygger även en buffert mot att liksom, jag har tagit in honom tidigt. Så om han skulle tappa sin plats i laget eller så, då har jag gott om tid på mig att lösa det. För att han har uppbyggt värde i sig vid den tidpunkten i sånt fall.
Du har ingen Gusto som tog mycket poäng här nu senast. Du tror att du nämnde att du har fyllt dina Chelsea-platser ändå. Men har det någonting att göra också med det här att ja, men när Reece James kommer tillbaka, vad händer då med Gustos roll? Eller har han varit med någonting i tankarna kring att bygger du ingen så här 4,0 försvarare? Även om Gusto har stigit i pris så här får vi ändå prata om honom som en 4,0 försvarare.
Ja, nej, men han har absolut funnits, eller nej, han har inte funnits med i tanken egentligen, men jag tror lite liksom möjligheten att plocka in honom var förra gameweeken och sen att han plockade 15 pinnar, det var väl jättekul för alla som lyckades med att byta in honom. Nej, men jag tyckte att det var ett bra byte att göra förra veckan, så det var bara fair play till alla som gjorde det. Nu framförallt i ett wildcard så vill man ju vara lite mer långsiktig och jag tror väl kanske inte heller att Reece James bara kommer tillbaka och spelar 90 minuter varenda match, men samtidigt vet vi inte. Alltså prognosen är att han ska vara tillbaka efter landslagsuppehåll och han kanske är det. Så Gusto känns lite för kortsiktig av den anledningen. Sen kanske det blir så att Reece James bara drar på sig ny skada och aldrig kommer tillbaka i bygget. Då är det jättefint att sitta på Gusto, men det vet inte jag här och nu. Så därför kommer inte han med. Det känns bättre att köra. Jag har trippelt City och trippelt Chelsea och det känns bättre att ha det varierat i lagdelarna än att ja, men till exempel dubbla upp Chelsea-defensiven och trippla upp City-offensiven.
Mm. Jag gillar den här backlinjen. Jag tycker som Fredrik är inne på, Trippier, att det kanske inte är supermånga som sitter på honom nu. Däremot tror jag väldigt många initierade managers har en plan på att plocka in honom nu inom ganska kort tid, vilket då också banar väg för en price rise, så man kan vara med där tidigt och kanske kan få lite utdelning innan vissa väljer att plocka in honom, beroende på vad folk har för prioriterade andra transfers att göra. Och det finns väl det enda lilla orosmålet kring Trippier är väl liksom Europaspel och hur Newcastle kommer att agera där, men jag tycker inte det är något som ska avskräcka. Jag gillar att det har gått utan Estupinjan som väldigt många sitter med, och det var vi inne på tidigare när vi pratade Brighton och hur mycket de släpper till. Gillar också Gvardiol före Diaz. Jag vet att Diaz får väldigt mycket kärlek på Twitter och sådär, men precis som Fredrik säger tycker jag uppsidan på Gvardiol är så pass bra, och du är inne på det Stefan, du har så bra uppbackning med både Cash och Udogi på bänken där, och jag har sett det City, alltså Peppe inte liksom den liksom, som älskar att göra byten i matcher och kanske framförallt inte defensiva byten, så hamnar Gvardiol på bänken Så det är klart det kan hända. Men det är ganska ofta som då den försvarare som roteras ut för den veckan får sitta bänken alla 90 minuter plus tillägg. Och då får du in din ersättare i de allra flesta fall. Sen såklart kan det hända att man byts in av olika anledningar och taktiska skäl. Så där. Men jag ser den risken som ganska liten och värd att ta. Men går vi vidare till mittfält ska det bli oerhört intressant att höra vilka fem som har tagit plats. Men kanske lika intressant att se vilka av alla mittfältare du har valt bort, eller vad man ska säga.
Ja, nej, men här är det ju oerhört svårt. Nu, det här är väl inget final draft. Jag kommer ju såklart vänta på mer nyheter. Men just nu så känns det ganska... Så jag är ganska sett med det här mittfältet. Och de som behåller platserna är Saka och Bruno Fernandes. Och det var inne på att det är de två som jag rankar högst i respektive lag. Och det var väldigt skönt att se att Saka tog den här straffen. För jag tycker ändå att det är ganska viktigt att han tar straffar. Det är ju dels, man ska vara ganska dålig straffskytt för att inte gå plus på och slå straffar i FPL. Framförallt om man är mittfältare, och dessutom får man ju lättare väg till bonuspoäng om man drar dit en straff också. Så de två är kvar, och de tre som kommer in, det var de tre som jag rankade som 1, 2, 3 när vi pratade mittfältarna. Det är Madison, det är Foden och det är Sterling. Ja, men jag tycker väl att Sterling är den liksom som mitt, ja, men den jag funderar på. Jag funderar lite på Foden också, men jag tycker det är för bra läge. Jag vill liksom vara med om han flyger. Och jag tror, som du var inne på tidigare Alex, det här hade att göra med sjukdom. Det var ingen rotation. City så liksom höll på att kryssa mot Sheffield United dessutom. Så att jag tror Foden bara stärkte sina aktier med liksom på sikt att han behövs i det här bygget för att det ska bli returns. Han kommer vara med. Sterling är med mest på grund av spelschema skulle jag säga i det fallet. Men också en spelare som är så oerhört lätt att byta till någon annan. Till att byta till en Mitoma när Brightons matcher blir bättre. Till att byta till en Deby när Villas matcher ser bra ut. Så att, ja, där har jag inget problem. Det är mer att om Sterling har potential att göra 10-15 pinnar. Då sitter jag där och han får sitta ett par game weeks. Flyger han inte så är han ur laget helt enkelt.
Nej, men det är svårt att kritisera ett sånt här mittfält, och det är väl ganska liknande ett mittfält för egen del skulle se ut. Jag bara kollade snabbt om jag skulle dra ett wildcard, vilket jag inte kommer göra, och bara, då har inte jag gjort samma djupa analys som du har gjort. Men jag hade liksom haft svårt att plocka bort en Boemo från mitt bygge. Och tror faktiskt att jag hade gått utan Saka. Och det, jag vet inte, men det är väl det här att schemat just nu kanske är läget att bara liksom gå helt utan Arsenal. Det är såklart en risk man tar, men jag tycker man tar en risk också att gå utan Mbeumo med deras spelschema, med alla fasta han tar, straffarna och sådär. Men som sagt, jag kan inte kritisera det på något sätt. Jag gillar liksom Foden jättemycket och är inne på liksom samma spår som dig. Sterling gillar jag också. Där är jag väl mer så här att jag tycker att man har lite för lite info om Chelsea och hur de kommer flyga. Men att de inte har Europaspel är ju liksom guld värt för en spelare som Sterling. Och han är väl en sån spelare ändå. Nu tog han den här liksom jättescoren i Game Week 3. Jag tror inte att man kan förvänta sig att den scoren nu per automatik ska komma i Game Week 4. Bara för att han har en bra match till här. Utan han har hela tiden möjligheten att komma iväg med liksom oerhört höga poäng. Men han har också några blanks i rad i sig. Är min känsla kring Sterling. Jag tror att man behöver ha lite tålamod här, och det är väl ganska stor risk att om Chelsea får det lite tufft i någon game week, det kommer hela tiden finnas andra mittfältare som lockar med ett enkelt byte att göra någon av de här mittfältarna ner till en ja, men, av de här vi pratar om, Mbuemo, Diawi, Mitoma eller vem det nu var, eller flytta upp någon till en Rashford eller ja, om han börjar flyga. Så att ja, det ska bli kul att se hur länge det här, ja men, får man ju ändå säga att typ drömmittfältet kommer vara intakt i Snegunga, eller när du till slut kommer tröttna på någon av dem, vem det kommer vara och vart det i så fall går. Men nej, det ser jättefint ut. Fredrik, vill du säga så här att ingen av de här skulle komma in i mitt bygge?
Nej, den är svår att skona in, men det är väl bara att konstatera det som vi genomgående i det här avsnittet var inne på, att det är tufft med bara 5 platser. Ja. Mbuemo och Diaby tycker jag känns superhet. Det går liksom att blicka mot en Jared Bowen som är i stimmet just nu, apropå spelare som är, ja, men, kanske tvärtom då. Den är en spelare mer som är liksom, ja, men, verkligen i stimmet, och där känns det mer som att det kan levereras poäng, och sen så kommer det kanske en längre period när det inte gör det. Lite tuffare matcher efter Luton borta, men Luton borta är också en jävla fin match, och i ett wildcard så har man ju ändå möjligheten att, jag menar, här sätter ju Stefan upp sig väldigt bra i backlinjen. Jag är ganska övertygad om att det kommer vara väldigt bra uppsatt i anfallet också. Det ger ju ändå möjligheten till det som du är inne på, Alex, att faktiskt vara flexibel och lägga de här fria bytena i på just mittfältet. Men då är det liksom, då gäller det att ha med sig vem ska man ha, vem ska man ha liksom tålamod med, och vilka planerade byten kan man lägga in. Jag vet inte vad du känner där, Stefan, om det redan nu finns liksom planerade byten att göra, eller kommer du gå mer på uppstuds? Vad är känslan?
Nej, alltså jag vill inte ha några planerade byten, för att det är ju medveten om att det är landslagsuppehåll. Så att annars, alltså det är klart att Bowen lockar skitmycket med den matchen, men sen hade jag velat byta ut honom. Och nej, jag vet inte, jag har hellre inga planerade byten inför Game Week 5. Och så kanske jag måste göra något på grund av skada, och då får det vara så. Men jag köper den vägen istället och hoppas att Bowen inte gör allt för mycket poäng. Han var ju faktiskt en spelare jag pratade upp inför säsong, och det har ju visat sig vara riktigt bra.
Och det är väl en nackdel också då, som vi kan skjuta till med att dra wildcard i trean kontra att dra den i fyran. Som du är inne på, Stefan, att men de här landslagsuppehållen, de har ju någon ovana att det alltid kommer tillbaka folk med skada eller liksom på något sätt problematik, så att de kanske missar någon match efter och sådär. Och det är väl fördel med att liksom dra det då. Men nej, annars tycker jag det ser bra ut. Som sagt, jag tror att det här wildcard kommer mycket avgöras i vart du kommer ha tålamod och vart du liksom inte kommer. För det, som sagt, när man väl sitter med 2 fria byten, säger att du inte får problem med skador eller sånt där, men då ska någon bytas ut. Jag tror det, ja, men backlinjen den är som den är. Vi får se hur anfallet ser ut, men det kommer vara de här mittfältsplatserna. Och det kommer, ja, fan alltså, jag är avundsjuk på hur fint mittfält ser ut, men jag är inte avundsjuk på dina problem med att vem du ska byta ut när det är någon som du verkligen, verkligen vill gå till.
Ja, nej, absolut. Så kan det vara. Men det är dumt att säga att det är en svaghet att ha bra bredd. Det får man väl liksom försöka gå till sitt eget beslutsfattande. Men om jag ska säga någonting med, jag tycker att jag har ju uppbyggt värde i Mbuemo, så att han är ju, jag har inte bytt ut han heller i wildcardet än, så han skulle kunna vara med på fredag. Men jag kommer nog släppa honom lite, för att ja, men Brentford har fått 2 straffar. Jag tror inte att de liksom får hur mycket straffar som helst, även om det såklart kan komma fler. Men sen är det väl för att de andra spelarna bara lockar för mycket som gör att, men han är den klart svåraste. Mitoma har jag inte ens haft, men han hade jag skeppat alla dagar i veckan. Och det blir kollar jag verkligen på, men kanske framåt Game Week 8-9 där någonstans istället.
Du nämner Mbuemo där ändå. Det du inte har hittills, det är någon Liverpool-spelare. Vi har sett det hittills, det är ett lag som skeppar en del mål, men också gör en del mål framåt. Du sa att du kommer ha en liksom oro kring Sala. Det hade du ju haft även om du inte drog ditt wildcard. Det var inte så att du satt med honom. Men en spelare som till exempel Luis Diaz, som har sett väldigt fin ut här. hur nära skulle han kunna vara här och börja konkurrera med någon av de här fem mittfältsplatserna?
Ja, nej, han har jag kikat på också, men kommit till insikten att jag får nog vänta till, ja, men till Game Week 9 där, när matcherna ser ännu bättre ut. Det är ett läge att kliva på Liverpool nu, absolut. Men jag är fortfarande inte, så här, backlinjen håller jag mig långt borta från. Och sen är inte jag säker på vem jag ska in. Men jag tror ju att de kommer göra jävligt mycket mål. Alltså, Szoboszlai har ju sett grym ut på mittfältet. McAllister har jag kollat på en hel del med tanke på att ja, men i landslaget och Brighton, så han är ju grym. Så att de kommer ju väldigt mycket offensiva poäng. Men jag vet inte riktigt vad som är rätt väg in där än.
Nej. Ska vi gå vidare och prata anfall då? Jag gissar att Haaland är kvar i bygget, eller?
Ja, Haaland är kvar. Och jag switchar över till Jackson istället för Alvarez. Ja, men han har varit stabil, och väldigt uppmuntrande ord från Pochettino här efter senaste matchen. Bygger upp honom som ja, men det känns som att han tror väldigt mycket på honom. Så får vi se liksom. Nu har vi, jag tror inte att det kommer vara Luton liksom spelet varje vecka, men jag tycker att han har imponerat i samtliga matcher för Chelsea. Sen får vi se om han är nog rätt beroende av att det kommer rätt bollar till honom, så att så ja, det är för bra matcher i Chelsea helt enkelt. Där långsiktigt så tänker jag ändå att Watkins är gubben. Frågan är bara liksom när det bytet kommer ske. Planen här och nu är att Chelsea-gubbarna får fem matcher. För att ja, men det är liksom Forest, Bournemouth, Fulham, Burnley under de fem. Och det känns lite för bra för att tacka nej till.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och på kvisten sitter Archer. Där han hade ju redan sen tidigare, och han är ju klar för Sheffield. Ja, men enligt allt jag har kunnat läsa mig till så är det väl många som tror att han går direkt in och blir startspelare där. Och då känns det som en bra bänkgubbe att sitta på.
Ja, jag håller med. Jag tycker Archer känns gjuten i ett sånt här bygge att ha som längst ut på kvisten. Ja, du säger där Jackson till Watkins över planen långsiktigt. Det är också en bit fram i tiden förmodligen. Du sa 0,7 på banken. Det betyder att du kommer behöva frigöra pengar någonstans. Men du har som sagt ingen 6,5 mittfältare. Det kommer du säkerligen lockas till. Sen får vi se vem det blir. Så att där kommer det ju frigöras pengar. För att alla andra mittfältare du har där är dyrare. Så att jag gissar att så är tanken där.
Pengarna på banken vill jag egentligen ha som en garanti för att eventuellt kunna göra Saka till Bruno eller till Rashford om United ser bättre ut. Nu kommer jag ha Saka United Everton matcherna, men sen om man kollar därifrån så ska vi möta Tottenham, City, Chelsea och Newcastle utan liksom de sex kommande matcherna, fyra svåra matcher. Så där kan jag absolut kolla och switcha över, och då tycker jag att det ser mycket bättre ut för Uniteds del då, spelschemamässigt. Annars, om jag ska få råd för Watkins, då är det nog troligtvis att Trippier sen blir Estupinian igen. När liksom deras spelscheman går lite hand i hand tycker jag. Och Newcastle blir bra nu, då är Brightons dåliga. Sen när Newcastle har betat av alla de där bra matcherna, men då är Brightons spelschema bra igen. Så att de spelarna tycker jag att det är lätt att switcha mellan.
Fredrik, vad säger du om anfallet? Du har ju inte varit helt såld på Jackson tidigare. Ja, hur ser du på anfallet?
Nej, men det är väl egentligen inga konstigheter sett till Chelseas spelschema. Det är ju svårt att snacka bort matcher som Forest och Bournemouth och Fulham och Burnley. Liksom. Det är ju kanonmatcher. Jag är väl fortfarande inte helt övertygad om att Nicholas Jackson kommer att vinna någon skytteliga eller ens vara topp tre eller ens ja, i närheten där. Så det tror inte jag. Men därmed inte sagt att han inte kan göra mål på riktiga pissgäng. Det är så pass bra är han ju. Så det är väl rimligt att i ett wildcard liksom matcha spelschemat med det. Det är inte omöjligt att jag också hade gjort om man hade liksom suttit med ett blankt blad. Men då är det verkligen för egen del i så fall att spela spelschemat. Jag är inte övertygad om storheten än och jag tycker inte se någon liksom underliggande statistik som får mig att blåsa av banan direkt. Det kan jag inte säga. Men som sagt, spelschemat, det är svårt att snacka bort.
I ett imaginärt wildcard för Anfield så hade Jackson kunnat utmanas av en Darwin Nunez för The Anfielders, eller?
Ja, det hade han definitivt kunnat gjort. Det hade varit nästan lite svag favorit på att Darwin hade gått in. För jag kan hålla med om att det är väldigt trångt för att få in en Luis Diaz eller en Mohamed Salah för den delen också på mittfältet. Men jag kan nästan känna att efter Darwins två raka baljor, alltså han måste ju vara in i startelvan. Vi är ganska många Liverpool-fans som har tjatat om Luis Diaz, Darwin Nunez, Mohamed Salah som den här fronttrean. Ska bli oerhört skönt ändå. Jag kan se Cody Gapko och Diogo Jota sitta på bänken. Det är jättebra spelare och de kan få sitta där bänken och hoppa in och göra sitt. Men de har inte den X-faktorn som en Darwin Nunez har. Det tycker inte jag. Så att jag tror att han kommer få spela. Som sagt, med den leveransen han hoppar in och gör så det tänder han till. Då har han höjder som Jota, Gapko, Nicholas Jackson bara kan drömma om faktiskt, tror jag.
Och Stefan
pratar om sugen. Jag blir sugen om den här uppläggningen av Fredan faktiskt. Nej, men det är ju en spännande spelare, det har vi sett nu. Problemet i fjol, det var ju att han kom till extremt mycket lägen och inte satte dit dem. Men de här avsluten mot Newcastle antyder på något annat. Jag vet inte om det bara var liksom ren frustration eller någonting att han inte tänkte så mycket. Men det var ju två riktigt fina avslut.
Ja, nästan identiska avslut. Och som sagt, vi såg det, vi pratade upp honom på försäsongen. Att han och Salas samspel såg så oerhört bra ut. Och det får vi ju se prov på även här mot Newcastle när Darwin kommer in. Stefan pratar upp om att Liverpools spelschema blir ännu bättre här längre fram. Och jag gissar att han pratar efter liksom, andra landslagsuppehållet och liksom, Everton, Forest och Luton kommer efter varandra. Men jag tycker ju liksom, nu, Villa i Game Week 4, men sen är det Wolves, West Ham, Spurs, Brighton, Everton. Ja, alltså jag liksom Spurs och Brighton, det har ju varit inne på. Det är ju lag för mig som kommer släppa mycket mål. Jag har släppat till mycket chanser. Även om båda de matcherna är borta så ser Liverpool göra ett par mål mot båda. Darwin och Jackson är ju i samma prisnivå. Och om man går på Sterling, som sagt, skulle det kunna vara något att... Ja, men det här, du, kollar man ditt wildcard som du nu har gått igenom, så kan man ju notera att du har uppdubblade offensiv i City, Foden och Haaland som är svårt att diskutera. Annars är det bara Chelsea som du har uppdubblad offensiv på, och det är väl det laget som jag ändå tycker att det finns störst frågetecken kring. Jättebra spelschema, men och där du inte har någon uppbackning alls är Liverpool. Så att jag hade övervägt Darwin Nunez, men det är ju en sån där väg att vandra och in i Klopps huvud. Men det är som Fredrik säger, alltså om man inte får starta mot Villa nu, då är ju frågan vad han ska göra han egentligen.
Ja. Då får han aldrig.
Och som sagt,
ja, men jag är sugen, ja. Jag är faktiskt riktigt sugen när jag tänker efter. Jo, men så här, jag satt och kollade på bygget så här, jaha, det är inget konstigt att trippla upp City liksom. Men ska man verkligen trippla upp Chelsea för att de slog Luton? Jag satt ju även och kollade på den matchen och liksom slogs av hur jävla dåliga Luton är. Jag tror att de kommer att vara riktigt strykiga. Alltså, deras mittback, han ser ju liksom ut att vara 40. Det ska bli kul när han möter Haaland sen. För att, det kommer bli mål. Han hade svårt att hänga med mot Chelsea. Då var ju Chelsea inte jättebra.
Nej.
Det är skönt att vi sitter och grävar att han är 43 snart 40.
Ja, men vi spelar inte Premier League.
Det är skillnaden.
Nej, det gör vi verkligen inte. Nej, men det är någonting som jag ändå liksom tänker på. Sen så, som sagt, ja, det finns mycket att tänka på. Men det ser bra ut, det här wildcardet generellt skulle jag säga. Stefan, hur spikat skulle du säga att det här bygget är som vi får presenterat nu här?
Ja, men ganska, förutom att det flög in en liten tanke där på en Darwin Nunez.
Har du redan gjort bytet nu?
Nej, det har jag inte. Men jag gick snabbt in och kollade om Darwin var på väg att stiga. Och mycket riktigt, han är ju bara ägd ut 8,5% här. Och ja, men han kommer stiga relativt snart. Så att, och jag får inte vänta för länge på hanen där. Jag måste ju se till så att jag har tillräckligt mycket pengar för att eventuellt kunna göra Saka till Rashford i ett rakt byte, för det vill jag verkligen ha möjlighet att göra längre fram.
Ja, men det är väl också en sån där möjlighet att hamna lite före i kurvan och gå på Darwin Nunez redan här till Gameweek 4, och är det så att han flyger så är det jättebra. Sen är det ju en lätt väg. Så märker vi att Klopp fortsatt tycker att nej, vet du, ditt pressspel det duger liksom inte, och han fortsätter spela bänk, så är det ju enkelt byte att göra någonstans här framåt, och liksom antingen till Watkins som sagt, eller Jackson, eller vart man nu ska.
Ja, jag ska ju troligtvis till Watkins ändå, så att Jackson är ju egentligen bara en spelare som är där för att Chelsea har såna fantastiska matcher, och det kanske räcker med att sitta på en Sterling som är också lågt ägd.
Kul! Vill man få det exakta wildcard-bygget, då blir man Patreon på patreon.com/svenskafplpodden, för där lägger vi ut våra lag sådär på precis innan deadline, så att alla vet vilka byten som har gjorts och sådär. Bra, tack för det Stefan. Jag håller på mitt wildcard. Däremot tycker jag att det är jäkligt kul att du drar det nu, för våra lag har sett oerhört lika ut och nu skiljer de väldigt mycket. Så det blir spännande att se. Jag hoppas ju också att de här tillgångarna som du byter ut nu och som jag sitter kvar med kommer fortsätta flyga. Ja. Att Sterling nu går på en riktig torka, det hade varit fint.
Det är inget för templet kramare när man plockar ut spelare som Rashford och Estupinian och liknande. Jag kan åka riktigt på det om det slår fel.
Ja, jag tycker det här wildcard-bygget ser riktigt bra ut. Så spännande att följa. Sista punkten då, transferfönstret. Vi har varit inne på det tidigare, stänger 1 september. Och vi har ju deadline den här för Game Week 4, just den 1 september. Däremot så har ju deadline för transfers några timmar mer än vad vi kommer ha. Men det känns som att man kommer ha rätt bra koll på vad som händer. 19.30 är det deadline nu på fredag. De fortsätter ju med de här fredagsdeadlinesen. Jag påminner om dem. Jag är inget jättefan av det, men det är vad det är. Vi har väl gått igenom ganska mycket om vad som har hänt. Jag såg att Kastanj är klar för Fulham. Stefan, gammal FBL-kille för dig.
Men Fulhams defensiv såg, jag ska väl säga det, det såg bättre ut för att Palinja var tillbaka. Han är oerhört viktig för Fulham, tror jag. Men ja, det kommer inte bli så många nollor ändå, är väl min spontana tanke.
Sen har vi väl nämnt det här nyligen med Archer, att han är klar för Sheffield United, 4,5 anfallare där. Vi har även pratat om Dean Henderson som inte är presenterad men som kommer bli det för Crystal Palace. Annars ser vi Beto till Everton, en forward där. Stefan, han kan inte leta sig in i ett wildcard-bygge eller?
Nej, inte riktigt.
Nej, jag kunde tänka mig det. Det är ganska osexiga saker. Om det är någon som var lite osäker på Jacksons roll i laget, om Lukaku på något sätt skulle komma tillbaka, så har han väl landat i Rom nu, ska spela för Roma. Så att det ska inte vara något problem. Sen kan ju Chelsea ändå investera på forwardsplatsen fortfarande. Vi vet ju aldrig vad Ted Bowley, de fickorna tar ju aldrig slut. Balogun, Stefan, var det ju en del snack om att om vi skulle kunna få han till något annat Premier League-lag, men han är väl klar för Monaco nu, va?
Ja, jag tror att han, jag vet inte om han är presenterad, men det har skrivits att det är Here We Go och Medical, allt möjligt. Så det hade ju såklart slagit högre än Archer, då han är mer bevisad målskytt, men Archer är fin också för 4,5.
Absolut. Jag såg rykten här, jag vet inte hur mycket vi ska prata om rykten, i nästa avsnitt som vi spelar in så har ju transferfönstret stängt och då ska vi göra en korrekt summering, men en spelare som ändå är hyfsat ägd, det är ju Bulldog, han ryktas faktiskt på väg bort från Sheffield United. Det kan vara någonting att följa om man sitter med honom. Och sen så är det ju United som ska ha en vänsterback, och närmast just nu pratas väl om Cucurella från Chelsea in på lån. Jag hoppas ju att vi får Brighton Cucurella, för att Chelsea Cucurella är jag inte så intresserad av. Men det är i alla fall en vänsterback, det är mer än vad vi har just nu. Så att, ja, vi får se. Men vi gör en summering av transferfönstret i nästa vecka.
Jag kan flika in att Nuno Tavares är väl mer eller mindre klar för Nottingham Forest också.
Det är bara att kliva på.
Ja, exakt. Nej, men han är faktiskt sjukt offensiv. Sen liksom nollorna i Forest är väl inget man förväntar sig. Men liksom i jämförelse mot Caboret tror jag att han är ett bättre alternativ. Till exempel 4,0 båda två. Offensiva båda två. Men jag håller ändå Forest högre om han tar en ordinarie tröja där än Luton.
Absolut. Fredrik, vill du skjuta in något?
Ja, men vi kan väl nämna, vi har ju pratat så mycket om att det är tjockt på mittfältet och då kan vi väl pressa, alltså, är det fullt i en T-banevagn kan man ju kunna pressa in några till, det var ju redan fullt ändå. Jeremy Doku har ju anslutit City, går in i FPL på 6,5, vi tror väl inte att det kommer vara någon startspelare, men vem vet. Det är ju en sån här ganska tydlig spelare i sin, liksom, vad han är bra på och inte bra på. Så att någon skada här och där skulle kunna ge en öppning. Och sen vill jag ändå nämna Mohamed Kudus i West Ham, som jag tror kommer kliva in och ta en ganska given plats. Så det är ju en spännande spelare som har riktigt fina offensiva kvaliteter. Och det ska bli spännande att se hur de justerar om det med Paquetá och lite hur det med offensiva mittfältet kommer och formeras, men kudos för 6,5, det skulle kunna bli någonting lite längre fram här också, om det är så att liksom pengarna tryter lite mer. Det känns ju väldigt avlägset just nu i och med att vi listade ju hur många som helst, men det finns kvalitet i spelarna i alla fall.
Ja, när vi är inne och pratar West Ham så fortsätter ju James Ward-Prowse och bara leverera. Men det är väl ett perfekt läge, även om Game Week 4 mot Luton lockar, så är det ju fortsatt sen därefter City, Liverpool, Newcastle ska också mötas. Men som sagt, när man har städat av dem, ja men då ska ju alla andra lag mötas och då ser det väldigt bra ut. Så att det kan vara spelare att gå till då. Det blir perfekt läge att lite avvakta med en spelare som Kudus till exempel och få se en lite i de här tuffare matcherna och se om man väljer att kliva på sen. Vi ska gå till veckans rekommendationer och vi börjar i försvaret. Stefan, du har ju presenterat ett wildcard så att jag antar att det kommer vara lite spelare därifrån då. Förra veckan så hade du Chilwell, Saliba och Rico Henry.
Ja, nu blir det Chilwell och Gvardiol och Trippier.
Och de hittar vi ju allihopa i ditt wildcard. Så att du backar ju dina egna rekar så att säga. Exakt. Fredrik, Chilwell, Gusto, Estupinian från din sida.
Där blir det lite städning. Chilwell får vara kvar, tycker ändå att det finns liksom ett case för att hålla honom i reken. Men Gusto, Estupinian, nej, de får göra plats för Udogi och Rico Henry. Tycker att det är fint värde på Udogi. Även om Spurs är vad de är, så är ju hans heatmap riktigt trevlig liksom, att titta på. Och Rico Henry, ja, så Jag gillar ju Brentfords defensiv. För den som dessutom då kanske sitter på en Pau Torres eller Matty Cash, så varvar de väldigt fint med Aston Villa. Om man vill. En del gillar ju att köra 2-4-5 och varva dem. Spela en, bänka en. Och det är någonting att spana in. Brentford Villas rotation på backarna där. Så att Rico Henry, Odogi och Chilwell får det bli i försvaret.
Mm. Och du lägger till Rico Henry, Stefan tar bort honom, även jag tar bort Rico Henry. Jag hade Chilwell, Rico Henry och Udogi förra veckan. Jag tar bort Rico Henry, lägger till Trippier som även Stefan nämnde där. Så Chilwell, Udogi och Trippier. Så att vi är hyfsat samspelta där kring mycket, men inte riktigt allt. Härligt. På mittfältet då, Fredrik, här har vi redan varit inne och sagt att det är ett smörgåsbord. Du hade Foden, Mbeumo och Diaz förra veckan, och det var ju då vi alla plockade ju bort Maddison som rek på grund av skadan då vi spelade in på tisdagen.
Mm, och här vill jag inte ens säga att jag tar bort ur reken, utan här handlar det om vilka tre jag väljer snarare. Vill vara oerhört tydlig med vilka väljer man snarare än vilka man väljer bort. Och de tre jag tycker verkligen förtjänar att rekas, det är Mbeumo, Maddison och Diaby. Maddison för det helt uppenbara att han är någon riktig mittfältstalisman i det här nya Spurs. Liksom, det är mycket som går genom honom, tar sina fasta. Mbeumo för att han är den uppenbara talismanen i Brentford. Och Diaby för att han är det roliga valet. De ska möta Liverpool borta. Det är inte en jävel som kommer plocka in honom. Det är ju en kanonmatch för honom. Alltså, han kommer ju att ha lekstuga. Van Dijk är avstängd. Alltså, ja, Gerald Kwanzaa är all ära. Liksom, men det, som Liverpool-fans är det bara hoppas att vi kör upp några spel framåt också. Och vinner med 4-3 eller någonting. Så att jag tycker Diaby känns superspännande. Hade jag inte suttit med Watkins i bygget, då hade jag varit jättesugen på att plocka in honom.
Vad hette han? Junisen som ni ersatt Van Dijk med?
Ja, Kwanzaa.
Ja, det är kul. Alltså, du har ju skrikit dig hes om mittfälts eller mittbacksvärvningar till Liverpool, så att ja.
Ja, nej, det så kan det vara, men det är förutsättningarna. Men Bohem och Maddison, Diaby.
För egen del satt jag med Foden, Bohem och Diaz, och jag stryker Diaz och ersätter med Maddison. Men tycker Mbeumo förtjänar att vara kvar där. Det får bli min trea. Stefan, då rekar både jag och Fredrik Mbeumo. Fredrik rekar dessutom DV. Ingen av dem är i ditt wildcard-bygge. Så jag gissar nästan att jag vet vilka rekar du kommer med. Du hade Foden, Mbeumo, Eze förra veckan, men är det Foden, Sterling och Maddison?
Nej, men det är Bruno, Maddison och Foden. Sterling får inte riktigt reken. Jag tycker att det är lite för mycket wildcard på honom. De andra tycker jag har bevisat mer. Så nu hade ju Foden oturen och var borta här, men jag tror att han är tillbaka i startelva mot Fulham, och sen fortsätter de bra matcherna. Och han brukar ju dessutom inte spela jättemycket landslagsfotboll, där han inte har supermycket förtroende från Southgate. Så vi får väl hoppas att det fortsätter vara så och att han kommer utvilad tillbaka.
Yes, anfallssidan. Förra veckan hade jag Julian Alvarez och Nicholas Jackson, och då stod ju mitt val vem jag skulle ta in. Jag plockade in Jackson. Oerhört nöjd jag gjorde det, därför är Jackson såklart kvar på min rek. Men Alvarez, jag vet inte. Men han får stryka på foten till fördel för Darwin Nunez ändå. Jag tycker att det är lite spännande att kliva på där. Stefan, även du hade Alvarez och Jackson förra veckan.
Ja, jag hade ju det och gick ju på fel gubbe då. Valde fel helst. Det var väl mer otur att han inte fick en return. Anledningen till att jag stryker han i reken är väl liksom oro för speltid. Och det, jag plockar ju in där vid Nunez här efter fredagens utläggning. Annars hade det nog varit Jackson Alvarez i reken. Men Nunez känns bättre. Och det känns även bra att ha exponering i den här Liverpool-offensiven. Sen ska vi säga att om Alvarez speltid är osäker, så är väl Darwins speltid minst lika osäker.
Ja. Ja men verkligen. Och det låter ju redan som att det här wildcard du har presenterat, där kan man stryka Jackson. Det är Darwin Nunez som kommer sitta där.
Ja men jag gillar tanken.
Vad kul det kommer bli när Jackson tok levererar.
Ja det kommer han säkert göra. Men vi ska väl säga, det var ju inte jätte, alltså så här, han har ju bra XG-siffror Jackson, men som målet nu senast, det var, ja, det hade lika gärna kunnat varit att Sterling fick slå in den där utan om back, och så hade han inte, alltså han hade inte svin mycket lägen Jackson. Jag tycker han är sjukt bra i link-up-spelet, så sen liksom om han kommer ta sig in i boxen och avsluta anfallet är väl lite mer oklart, eller om det är någon annan som får poängen för hans targetspel.
Det kommer han ju såklart göra, eftersom att snegunga då inte kommer ha någon.
Om det nu blir 4-3 Liverpool Villa och Darwin är på plan, så kan det också bli bra.
Ja, absolut. Jag ska säga det, nu både du och jag plockar bort Alvarez. Han tog ju alla fasta verkligen här senast och borde ju komma iväg med poäng. Så jag vet inte om det är lite knee-jerk och nu plocka bort den. Men Fredrik, du hade Alvarez vissa förra veckan. Får Alvarez vara kvar för dig då, eller?
Ja, men han får ju det. Jag tycker att det är små marginaler här. Och det där läget som Stefan nämnde, han satt det och plockat poängen då. Då tror jag att många hade liksom, fler i alla fall, hade blickat mot att plocka in honom. Så jag tycker fortfarande att det finns ett case. Visst, det har stärkt upp med lite mer konkurrens och sådär. Men med det bröna borta, det finns en plats för Julian Alvarez. Så att Alvarez är kvar i reken och sen så joinar jag bara Darwin Nunez-kören helt enkelt. Så att Julian Alvarez, Darwin Nunez i alla fall reken.
Det är ju en principfråga där borta i Örebro, hör jag ju på en gång. Jackson ska inte vara med i en enda rek från The Anfielders i år.
Hade jag haft den principen hade jag inte haft Gabriel-laget. Nej, men det med två anfallare så ja, det är bara två som kan få plats.
Härligt. Vi ska innan kaptensdiskussionen rikta ett stort tack till våra partners i Glenn Sports Bar, och där passar jag väl extra mycket på då att påtala att det kommer ett Glenn-event här under hösten. Se till att bli Patreon nu så är ni med och får förinformation för att få plats till det här, för att det kommer bli fullbokat och ni vill inte missa det. Stort tack till Glenn och ja, vi syns relativt snart. Stort tack även till Unisport Store som nu går in verkligen i slutskedet då med sin lyssnarrabatt till er lyssnare på Svenska FBL-podden. Med koden FBL-podden får ni 20% på ordinarie pris när ni köper vara för minst 500 kronor. Stort tack även till Netshirt.se som säljer Svenska FBL-podden merch. Nakata.se som även de har rabattkod FBL2315, så får man 15% på ett köp där. Superclub som står för våra månadspris tackar vi också, och reducering.se som hjälper oss att bygga riktigt fina reducerade system, och vi fortsätter ju med våra andelsspel. Fredrik,
Jag tänkte ge mig på det här nu till den här veckan, till helgen, och ska sätta mig och snickra ihop en rad för att sen reducera ner det så att vi har råd med spelet. Alltså systemet jag kommer att bygga kommer säkert att kosta någonstans mellan 25 och 30 000 kronor. Och så mycket pengar vill vi inte spela för, utan då reducerar vi bort rader och så kanske vi landar någonstans runt 3,8 eller någonting i systemkostnad faktiskt. Och det är ju det som vi gillar med det här, att vi bara kan betala för de raderna vi faktiskt vill betala för. Så att vi skippar liksom 13 rätt 900 spänn i utdelning, det är vi inte intresserade av. Så att jag vill verkligen rikta in oss på att försöka nå de fina pengarna. Så att jag har börjat redan nu kika på stryktipsraden, och det finns ett par tecken jag är lite extra nyfiken på vad de kommer landa på i sträck. Krysset i Brighton Newcastle i match nummer 1 till exempel har vi, och det finns ett par riktigt svettiga matcher nere i Championship som jag också tror kan bli lite översträckade på hemmalagen. Så där ska det garderas friskt på en del bortalag som ändå har gjort det helt okej till och från i säsongstarten. Så att, vill ni vara med på det så släpper vi väl ut det på torsdag kväll. Vi öppnar ju upp nya lag, och en del tycker att det är lite jobbigt, och jag fattar det, att man ska behöva gå med ett nytt lag varje gång. Men det är ju för att alla ska få samma möjlighet att liksom gå med och köpa en andel. Vi vet att de ryker fort. Vi hör er. Men det gäller att vara med på liksom, snabb på bollen. Och såklart, det går ju ut i våra messenger-trådar. Och sen så går det också ut på Facebook. Men det, jag brukar ju säga det att våra messenger-trådar och Sacré-Cœur, det är liksom, det där det aldrig står stilla. Så att, häng på låset om ni vill vara med och jakten på miljonerna. Och om jag inte sa det, så jackpot, den är 13 miljoner till helgen. Så det gör ju att vi laddar lite extra.
Verkligen. Kaptensdiskussion för Game Week 4. Vi har deadline fredag 19.30. Där kommer inga bindlar sitta, även fast Luton spelar. Det är ju verkligen att sticka ut och gå på Bowen här. Eller så. Luton West Ham. Det är ju då såklart. Men nej, jag vet inte längre vad jag ska säga. Om City spelar hemma och möter Fulham och Haaland är frisk. Ja, jag tyckte man såg det här nu senast. Han brände den där straffen. Och när han sen fick göra sitt mål till slut i alla fall. Liksom hur så här, aggressiviteten i blicken. Det var inte så mycket att fira mål. Det var bara att bolljäveln ska in. Och det blir väl Fulham som får käka nu. Och ja, jag tänker inte ens försöka lura någon. Min bindel kommer hamna på Haaland. Jag rekommenderar alla att göra exakt likadant. Ja, Stefan, vem ska du bindla i ditt WC-lag?
Haaland.
Ja, nej, det är svårt att komma därifrån. Du blev inte avskräckt när du satt och kollade Arsenal-Fulham?
Nej, men Fulham är ju ett bättre lag med Palinja på mittfältet, så är det. Men City är ju liksom överjävliga, så att, det där vinner de lätt, tror jag.
Mm. Fredrik, Haaland är liksom så här otänkbar att liksom gå ifrån. Om man ändå då börjar leta, är det Watkins på Anfield eller?
Jag tror du säger, är det Nicholas Jackson som ska gå till? Och det kanske det är eller inte. Oli Watkins, ja. Alltså, nej, men jag tycker så här att den här omgången, så alla liksom med någon form av nerver i kroppen kommer ju att bindla Haaland, och det är inte så mycket snack om det, speciellt när alla andra storspelare, men Arsenal United möter varandra, Liverpool har lite tuffare match mot Villa, det är i alla fall ingen bra match. Allt annat än att bindla Haaland är ju bara totally fucking bananas, och jag skulle säga att det är lika totally fucking bananas och bindla en Arsenal United-spelare som det är att bindla Oli Watkins. Alltså. Så ska du, om du är en sån manager som lyssnar på det här och bara, jag kommer inte bindla Haaland, jag kanske inte ens har Haaland. Okej, nej, men vad fan, gå på din magkänsla. Har du magkänsla för James Maddison eller för Oli Watkins, kör på det då i så fall. Men utgångstipset måste ju ändå vara Haaland hemma mot Fulham, för att alltså, blir det ett hattrick då, det går inte att sitta där och grina. Det är som att huset brinner upp och du inte har en hemförsäkring. Då får du fan skylla dig själv. Alltså.
Fredrik, jag måste ändå ställa dig mot vägen. Sitter vicebinden på Watkins eller?
Nej, den gör faktiskt inte det. Den sitter på Foden i mitt busslag. Men det skulle kunna vara att man dristar sig till att sätta den på Watkins. Men den sitter faktiskt på Foden. Från att matchen är så jävla bra.
Ja.
Kanske att vi ska, det är liksom verkligen så kommunalfesta liksom, det sätta vicebinden på Watkins.
Ja, jag har satt vicebinden på Mbeumo hemma mot Bournemouth. Men det är så här, den hade lika gärna kunnat sitta på Jackson hemma mot Forest, eller Chilwell hemma mot Forest, eller på någon i Arsenal United-gänget liksom. Madison ska ju in, ska bort och möta Burnley. Ja. Stefan, vart kommer din vicebindel hamna om du ska gissa?
Ja, men den är lite svårare. Inget tydligt alternativ, men Madison är nog ändå först i rangordningen där.
Mm. Jag tycker vi lämnar den här kaptensdiskussionen, den blir ganska tradig faktiskt. Ja, som Fredrik säger, gå på en magkänsla, men den bör säga Haaland, magkänslan. Yes, Stefan, Filip Johansson har skickat in en fråga. Han har alltid varit väldigt fokuserad på prisförändringar tidigare säsonger och är ofta villig att ta någon risk för att få in en spelare innan värdet ökar. Det känns dock annorlunda denna säsongen att man har så mycket pengar att ens totala värde på laget inte spelar lika stor roll. Hur känner vi kring det här? Han säger det att ja, men såklart kan allt ändras när, om det är så att man vill få in Sala, men ja.
Nej, men jag tror att det är ganska statistiskt underbyggt nu att det är dåligt att sitta och jaga price rises. Sen förstår jag om man kanske gör det lite mer inledningsvis första veckorna än senare på säsong. Men det är svårt att switcha över där. Det är ofta bättre att vänta, göra byten på fredagen, liksom ha all information från presskonferenserna. Nu har vi faktiskt haft ganska mycket sen information som har kommit här första veckorna om skador och liknande som man har kunnat undvika om man har hållit sina byten. Så att, det är väl fortsatt att rekommendera.
Mm. Fredrik Joakim Borén som hörde av sig förra veckan med reggskyltsvalet på SE. Han har hört av sig, han har sitt med två fria och undrar vad vi tycker om att kasta in Gabriel Jesus och Sterling istället för João Pedro och Ödegård. Eller är det läge att vänta med Jesus någon gameweek och istället gå till Madison och Jackson?
Ja, jag tycker att det känns väldigt järvt att kliva på Jesus direkt. Liksom, kommer han verkligen få starten till att börja med? Får han starten? Kommer han få någon 90? Tvek när man har varit borta och sådär. Nej, då hade till och med jag faktiskt heller gått på Jackson.
Ja, och kommer han komma iväg med return ens om man får starten? Alltså det, ja. Jag tycker alltså det han gör då är att han plockar ut Ödegård och plockar in Jesus. Även om de spelar på olika positioner. Jag vet inte, jag gillar mer det andra han säger, Madison och Jackson. Eller då Madison och Darwin om man har lite budget över till det också. Om man, precis som Fredrik, kanske inte helt såld på Jackson. Men Madison tycker jag känns som en prioriterad transfer den här gameweeken. Vi hade alla med på vår mittfältsrek. Och, jag gillar tanken på Madison. Stefan, apropå och jaga pris, Per Windborg har redan gjort mina två byten, en minus 4 tidigt på grund av FOMO plus price drops, ut med Shaw och Richarlison, in med Udogi Sterling, men han undrar hur tänker vi kring angående Arsenal United matchen vi sitter många på dubbelt Arsenal och United, även jag måste bänka en av Ödegård, Saka, Fernandes, Rashford eller Estupinjan. Frågan är vem? Jag hade ju lockats av att bänka Estupinjan.
Ja, jag tror bara för att Newcastle förlorar här mot Liverpool ska vi nog inte räkna bort dem. Och Brighton har liksom skeppat oerhört mycket chanser här inledningsvis. Så att Estupinjan tycker jag absolut man kan bänka. Det är också någonting som jag tror att i och med att Brighton har haft så lätta matcher så har Estupinjan tillåtits att vara super, super offensiv. Det finns väl en frågetecken kring om man kommer få vara den när de ska möta riktigt bra lag. Eller om man kommer få hålla sig tillbaka lite mer än vad han har gjort. Mm. Så hans offensiva output skulle kunna minska också. Det ska man ha med sig. Sen kanske det visar sig att vara fel och Brighton kanske får med sig någon oväntad nolla här. Men det är så jag tänker kring honom. Annars är det svårt, Arsenal United, jag vet inte vad Arteta håller på med sitt experiment med att spela Partey som högerback och invertera där. Men jag hoppas ju att Partey spelar som defensiv mittfältare mot United och att Rice kliver upp ett tack. Det tror jag kommer gynna Arsenal i den matchen och liksom... Men det känns helt öppet på förhand. Arsenal har inte haft en bra säsongsinledning. Även om man har 7 pinnar så har man haft lätta matcher och borde haft 9 pinnar vid det här laget. United har ju inte heller imponerat och liksom hackat en del. Så vi får säga, jag är väl ändå liksom hoppfull att Arsenal ska komma iväg med 3 pinnar. Men ser långt ifrån som någon given seger.
Nej, given seger känns det väl inte. Jag tycker dock att ni ska gå in som hyfsat stora favoriter på hemmaplan mot ett United med dels liksom lite problem med balansen på mittfältet men även de här dubbla skadorna på Varann och Shaw i backlinjen. Så jag tror att det blir mål i den här matchen åt båda håll. Och det är väl det liksom, som Per frågar efter, liksom, man måste bänka en utav dem. Jag ser inget superproblem att liksom, spela 4 mittfältare från från Arsenal och United. Är det optimalt? Nej, jag föredrar Stefans mittfält i sitt wildcard. Men om man inte drar wildcard, då har man det lag man har. Och det är inte hela världen, skulle jag säga. Fredrik Wilhelm Blomqvist sitter med Joao Pedro, ett byte. Vill ta ut honom men ser inget vettigt att gå till då. Men liksom, ja, pengar liksom. Så är det värt att ta en minus 4 och antingen då byta ut Rashford eller Ødegaard mot Sterling och sedan in med en anfallare istället för Joao Pedro? I startelvan blir det då ett mittfältsbyte och att Estupinjan hamnar på bänken och den nya anfallaren kommer in.
Ja, det är en bra fråga. Och då är frågan om han inte sitter helt lugnt i båten och håller på Joao Pedro. Då hamnar han kanske på bänken då, om jag tolkar det rätt. Det skulle kunna vara ett alternativ att ha lite is i magen och verkligen liksom spara ihop till två fria till nästa gameweek istället. Får man väga lite hur man tycker att startelvan ser ut. Jag skulle ändå känner mig helt okej med att ha Joao Pedro på första kvisten. Det skulle kännas som en okej bänkspelare. Och jag är ingen fan av minuspoängen på mittfältet här. Så att, ja, nej. Ju mer jag liksom tänker i det, apropå Stefan pratar in sig i Darwin. Så minuspoäng den här veckan. Alltså, då ska man fan ha mycket bränder. Alltså. Jag hade nog valt att övervintra Joao Pedro en gameweek till på bänken.
Mm. Ja, men det är just det här med mittfältet. Det är klart man lockas när man ser ett wildcard-lag som när Stefan sätter upp det här mittfältet när en annan ska sitta med massa spelare i samma match. Men att ta minus 4 för att plocka Rashford i en sån här match eller plocka Ødegaard. Ja, Ødegaard är väl närmare än Rashford ändå. Men jag skulle inte vara förvånad om Ødegaard kommer iväg med poäng från den här matchen. Och då krävs det rätt mycket för den gubbe du ska ta in för att liksom, eller de gubbar du tar in för att det verkligen ska löna sig. Så jag är inte heller helt såld på det. Stefan Robin Aronsson då, han bytte ut Stones i Game Week 3 och tog in Akanji som inte ens fick sitta på bänken mot Sheffield. Det var väl en skada där, eller sjukdom, jag vet inte exakt. På hans första bänkplats sitter Gabriel, som också är då i djupt i en frysbox. Gabriel ska nu ut, men mot vem? Grundkrav är då en startplats för spelaren, en given startplats. Själv kollar han på en villa försvarare i Dign eller Cash eventuellt. Övriga backlinjen är Chilwell, Estupinjan och Bell, så att det är ju inte drömbacklinjen.
Nej, men inte jättedålig. Jag hade gått på Odog i Spurs där. Jag tror att hans plats är given i alla fall just nu. Så, men otur där, men det låter ju också som att han har gjort tidiga byten eller inte hängt med i nyhetsflödet. För till exempel en Akanji var ju bekräftad out innan deadline. Så att visar återigen på värdet av att vänta med sina byten.
Yes. Vi har målvaktsfrågor här. Elias Olofsson letar vettig ersättare till Jason Steele efter bänkningen i helgen. Sanchez i Chelsea kanske. Han har Turner på bänken, men känns inte optimalt att starta mot Chelsea.
Nej, och det är klart att ser bygget bra ut i övrigt, så nej, men då kanske det är lägen då. Det är ju ballsy att starta med stil. Trodde kanske inte att han skulle tappa sin plats så här tidigt. Men har han gjort det, det vet vi inte. Det var inte liksom för Bruggens fel att att Brighton tappade in massa mål. Jag gör det enkelt för mig att säga att jag tycker att Fläcken är en ganska bra rakt byte. Sin annan 4,5 keeper.
Mm. Ja, De Serbi har ju varit ute och sagt att han har två första målvakter. Och att han... Ja. Att jag tror inte att Stila tappar sin plats. Men jag tror det är lite som Joao Pedro. Han kan få någon start här och där. Och sen så sitter han bänk någon match. Och det är, jag skulle bara hålla mig borta från någon av Brighton-målvakterna. Och även Mattias Hedström Hedin sitter med Johnston. Och i och med Henderson då, så undrar han hur stor är sannolikheten att han tappar sin startplats och vem är då bästa målvakt att gå till? Han har 0-5 på banken. Vi har ju pratat upp Fläcken här i Stefans wildcard och jag tycker det kanske är det säkra kortet. Däremot sitter man som mig med Johnston och har ja, med antingen Turner eller Ariola som sin 4,0-målvakt, tycker jag inte det är prioriterat byte att göra. Jag hoppas och tror att Johnston kommer stå i Game Week 4. Har man Turner som sagt så kan man mycket väl spela honom i Game Week 5 och då kanske man helt plötsligt har en liksom ett lyxbyte att göra där man kan gå från Johnston till någon. Och det kan ju vara att man går Johnston till Dean Henderson till Game Week 6. Som vi ser att Dean Henderson har tagit platsen exempelvis. Eller om man då vill gå till fläcken. Så att, ja, det slår väl jag ett slag för. Dan Sundell, Stefan. Om man går för ett femman i mitt fält, är Rash och Saka givna då? Känns som en vanlig kombo. Och du har ju båda med i ditt WC. Jag pratar ju om att eventuellt i ett imaginärt wildcard gå utan Saka. Så givna är svårt att säga tycker jag med alla de här mittfältsalternativen som finns.
Jag har ju inte Rashford, jag har faktiskt Bruno. Så att där skiljer jag mig. Nej, måste när de ju inte. Jag vill ha en United och en Arsenal-gubbe kvar. Med tanke på att jag tycker spelscheman här fortsätter bra. Det räcker med tre andra för mig. Så att, även om jag vill minska exponeringen så vill jag inte gå helt utan där.
Fredrik Robert Jonsson undrar, vem ska jag bänka? Bruno mot Arsenal eller Watkins mot Liverpool?
Ingen utav dem. Måste finnas en annan spelare att bänka. Nej, det är ju två spelare jag absolut inte hade bänkat. Nej. Det måste ju finnas någon trött jävla Brighton-gubbe eller någonting istället.
Ja, den känns lurig. Alltså jag hade inte velat bänka någon av dem. Precis som du säger, det har varit kul att se Roberts lag. Stefan, om du måste välja någon, Bruno eller Watkins?
Bruno tror jag.
Jäkligt lurigt. Men jag hade haft svårt att bänka Watkins. Det är också det här härliga att fira Watkins målen på Anfield. Jag hade ju firat Brunos mål också, såklart, mot Arsenal. Men frågan är om jag hade firat Watkins mål mer. Nej, det hade jag inte. Jäkligt lurigt Robert, men jag säger som Fredrik, det måste finnas någon annan. Sista frågan då, Stefan, går till dig. Och den blir ju intressant med ditt wildcard och ditt val av Trippier. Mattias Olofsson Vetter, han undrar hur vi tänker kring Trippier och Newcastles försvar nu när Botman troligtvis är borta. Det har vi inte nämnt.
Nej, det har vi inte. Men sen tror jag att det var en ganska positiv update efteråt där, att han kanske inte blir borta så länge som han först befarade. Men jag är relativt dålig uppsjungen på hur länge han kan tänkas vara borta. Men det är väl vad det är. Jag tror att väldigt många gick inte på Trippier som, i alla fall liksom, om vi tänker Twitterbubblan startade utan honom. Men vi får se här. Jag tror att det är många som sitter och bidar sin tid och ska in med Trippier. Spelschemat blir ju mumma här, så att jag tror att det är riskabelt att sitta utan i alla fall. För att hans ägarandel lär gå upp under de kommande 2-3 veckorna.
Yes, med det så blir det ett ganska långt avsnitt. Vi pratar mycket wildcard och... ja, men mycket mittfältare till höger och vänster. Nu taggar vi till för ett Glenn-event här. Och så släpper vi platserna till våra Patreons här på torsdag. Tills vi hörs igen så är det landslagsuppehåll. Stort lycka till inför Game Week 4 och ha det bra. Hej då!
Ha det bra, lycka till!
Ha det gott, ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.